Kul att få vara här alltså. Jag älskar den kyrka. Man har ju fått liksom the privilege att få liksom och hälsa på många kyrkor under sista tiden med min broder. Och varje kyrka har ett eget liksom. Det är som ett fingeravtryck. Den är egen. Och lika fascinerande tycker jag. Så vi brukar alltid gå in, jag och Anders, och bara, oh ja, wow. som nyfikna barn. Så nu är jag här. Och vad kul att se så många ansikten här. Hur många är här första gången? Ja, vi har två bröder. En applåd för dem här. Okej. Idag ska jag tala om lite för er då. Vem Gud är och vad han har gjort i mitt liv. Och i Anders liv. Jag heter Betsiga och Asefa. Jag ska börja med att bara förklara vad mitt namn heter. Jag fick reda på för typ två, tre år sedan vad namnet betydde. Jag heter Betsiga och sen kallas jag för Bets då. Och det betyder i Guds nåd. Betsiga betyder i Guds nåd. Det visste inte jag. Det förstår man idag när man har överlevt allting. Står här och fortfarande liksom andas. Och, ett mirakel. Men jag är från Etiopien, Eritrea. Växte upp. Uppfödd i Addis Abeba. Föddes i katastrofata inbördeskriget som varade i 30 år. Och som ni vet så det är ett krig ingenting som är liksom... Det kom ingenting bra ur krig liksom. Jag förlorade en tredjedel av min släkt på det kriget. Och jag växte upp i en miljö som var väldigt... det fanns inte så mycket trygghet. Och liksom, jag hade ingen som helst förväntningar för morgondagen. För jag visste inte liksom... Tänk dig nu 30 år inbördeskrig där då nästan 200 000 människor miste sina liv. Och jag föddes i mitten på det. Och mina föräldrar har ju varit med hela den här. Så jag växte upp i ett katastrofalt miljö där det var bomber, avrättningar, kidnappningar. Det är konstant. Det fanns ingen som helst lugn och ro eller frid. Jag växte upp i det liksom. Föddes i där direkt in. Så för mig... Det var en väldigt liksom enkelt beslut att varje dag var min sista dag. Jag levde verkligen så här. Det var survival for the day. Bara hela tiden liksom. Jag hade ingen aning om imorgon om min mamma kommer leva eller min pappa kommer leva eller jag kommer leva. Så att varje dag så var det liksom så här. Man gjorde det bästa av vad man kunde liksom. Och jag kommer ju liksom, jag vet inte var jag ska börja. Vi kommer få sitta här flera timmar om jag ska berätta hela mitt livshistoria. Den är väldigt lång. Jag blir alltid liksom, jag brottas alltid med vilken del ska jag berätta. Det är så mycket gott som Gud har gjort i mitt liv. Men jag ska börja med först och främst bara be en kort bön. Okay? Så ska jag bara lämna över den här kvällen till vår underbara fader. Himmelske fader, jag tackar dig för den här kvällen. Jag bara tackar dig för var och en som har kommit här som vill höra din godhet, fader. Jag bara tackar dig för att du får använda mig. Jag bara ber heliga anden att du får komma och bara ta precis fullständigt över. Din underbara flöde av smörjelse får bara komma över. Du bara tar över fullständigt. Välsigna också alla som är här, fader. Jag bara ber dig att du lyfter av okar och att du bryter kedjor. Idag ska folk bli befriade och ska få ett nytt möte med dig. Tack Jesus för den här kvällen. Lägg den i dina händer, fader, i Jesu namn. Och alla sa, amen. Amen. Det är lite rutin jag har. Jag lägger mig alltid på knän. Bara för Jesus. Innan jag ska börja läsa, innan jag ska börja berätta om mitt liv så ska jag läsa ett bibelord. Precis när jag skulle gå upp så sa Gud till mig, Matteus 16. Jag bara, va? Jag var okej. Okay. Och då fick jag Matteus 16, vers 24. Jesus sa till sina lärjungar, om någon vill följa mig så ska han förneka sig själv. Ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull ska vinna det. För vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Eller vad kan en människa ge till lösen för sin själ? Människosonen ska komma i sin faders härlighet med sina änglar och då ska hon löna var och en efter hans gärningar. Och det som träffade mig där, jag kommer ihåg i början av min vandring, det var ju att förneka sig själv. Bära sitt kors varje dag. Dö bort från sig själv. Och jag hade ju ett väldigt hektiskt liv där mitt liv var fyllt av kriminalitet. Liksom, jag levde liksom grovt kriminell i 25 år. Alltså, 25 år levde jag liksom maximal kriminal. Alltså. Jag var 15 år gammal när jag gjorde mitt första grova rån. Och vägen dit var ju väldigt liksom, den var, för mig var det inte chockerande att kliva in och råna en bank när jag var 16-17 år. Det var liksom så här, det var för ett sätt för mig att fylla det hålet jag hade. Det här liksom att höra till eller att kunna få någon slags befrielse. Jag trodde pengar för mig var nyckeln till lösning. Jag tänkte ha pengar, det kommer säkert göra mig fri. Och allt det här började ju i min hemland. Så spola tillbaks bandet här nu. Det började jag när jag var litet barn. Mina föräldrar levde ett väldigt hektiskt liv och flyttade runt mig från olika städer för att min pappa var med i militären och efter han liksom kom på att jag vill inte liksom vara en del av den här regimen som går och terroriserar människors liv, så fick han ett möte med Gud och blev frälst och han var mer rebellisk liksom, gäng då som befriade människor och hjälpte dem att fly från det landet. Okay? Så min pappa var inte så omtyckt av regeringen då, så då försökte de hitta honom och döda han. Och liksom, de gick runt till olika hem, till olika familjemedlemmar. Och i mitt land då var det att var du omkring 16, 17, 18 så var du tvungen att bli liksom med i militären. De gick bara hem och hämtade dig. Ville du inte, då hade de rätten att döda dig. Så folk försvann ju jättemycket. Hur som helst så... Min pappa hade liksom då varit på olika platser och hjälpt människor att rymma från landet för liksom det var katastrofalt. Och en dag så försvann min pappa och ingen visste var han var. Min mamma får en vision. Hon säger att vi ska till Sudan. Sudan är grannlandet som ligger bredvid Etiopien då. Och min mamma har precis fött min brorsa efter mig. Som, han var 1,5. Jag var 4-5 år gammal. Så sa hon att vi ska till Sudan nu. Vi vet inte var min pappa är. Och tänk er nu, Kiruna, Danmark. Långa avstånd, eller hur? Så långt gick med mamma. Med mig och min lillebrorsa. I det där kriget, fattar ni? Det är kaos. Så hon tar mig och min lillebrorsa och vi börjar den här långa vandringen. Och vet, jag minns ju väldigt fåtal saker. Jag minns när vi kom till en flod som var lika bred som den här kyrkan. Och från, vi hade med oss två soldater då som, från pappas gamla liksom, regim. Då, som han hade med sig två soldater som skulle guida oss ner dit. Den här floden, därifrån dit, ungefär 50-60 meter var det. Och det forsade vatten. Och då hade de människor som flydde konstant, kom dit då. Och över den här floden så kom man till en annan provins och därifrån kunde man komma till Sudan. Så vi kommer dit, min mamma har min lillebrorsa som en ryggsäck. Och jag går där, springer runt liksom och är helt liksom exalterad för varje dag är det nya liksom städer och vi får gömma oss och liksom ibland så måste vi gömma oss för olika rebeller som bokstavligen rånade, mördare, våldtog människor. Så vi konstant, varje steg vi tog, det var verkligen en extrema yttersta försiktighet. Så kommer vi i alla fall till den här floden och jag kommer aldrig glömma, det var ett jättestort, fyrkantigt, ihoptejpat dunkar. Okay, tänk er dunkar, 10 liters dunkar eller hur, som man brukar lägga in bensin i. Eller... Sådana hade de tejpat ihop 4 stycken. Jag vet inte hur de hade gjort det. Och de hade de knutit fast på varsin sida som drog den från den sidan till andra. Och jag tänkte så här, hur ska man klara sig? Och det forsar vatten åt ett håll. Hur som helst så började vi liksom, vi satte oss på den där, min mamma där, min lillebrorsa. Och då börjar liksom, de sakta och säkert, det är väldigt, väldigt stark liksom, flod, vattnet håller på att dras ner och vi kommer halvvägs. Mitt i halvvägs så ser jag då den ena mannen, han tappar greppen och skriker och bara flyter iväg och dör. Det är en jättestark flod nu, okej? Och jag sitter där och tittar och jag ser hans ögon. Jag kommer aldrig glömma blicken i hans ögon. Han bara liksom visste att nu är jag död. Och så åkte han ner och försvann. På något mirakulöst sätt så kom vi fram till andra sidan. Vi klarade oss. Och det var min första dödenupplevelse jag hade. Och då var jag 4 år gammal. Det går några veckor. Nu är vi snart inne vid gränsen till Sudan. Och då sa min mamma till mig nu måste du vara jättetyst. Okej? För här framför oss nu så kommer det... liksom, vi måste vara tysta för här är den värsta platsen du kan vara på jorden. Just där vi var... var de mest groteska rebellerna som fanns i hela Afrika. De var precis vid gränsen och väntade på människor som skulle fly. Tog fast barn, män, kvinnor, barn och dödade dem, eldade upp dem levande. De var riktigt groteska och vi var tvungna att sitta där en hel natt för att inte någon ska se oss och så ska vi försöka korsa över. Hur som helst, vi ligger där och det är kolsvart, det är mitt i natten. Och jag ser en bil komma emot oss. Och min mamma säger, var tyst, göm dig och vi gömmer oss. Och jag ser den åker emot oss. Det sitter 4-5 stycken i bilen. Det är en liten pickup och de skjuter med Kalashnikovs. Och bara och åker rakt emot oss. Och mitt hjärta bultar och jag tror vi ska dö. Jag tänkte så här, vi kommer inte klara oss nu. Jag kommer dö. Och från ingenstans, mitt i allt det där, så kommer upp en ängel på min högra sida. En ängel som svävar över mig 5-6 meter hög. Jag tittar rakt i ängeln och han tittar på mig och så säger han, Bets, var inte rädd, jag är med dig. Bets, var inte rädd, jag är med dig. Och jag är helt liksom, jag står helt stilla där och jag är så chockad. Så jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Men jag känner en frid komma över mig. En frid jag inte kan beskriva eller förklara. Det bara kommer. Och han tittar på mig och så sa han det tredje gången. Bets, var inte rädd, jag är med dig. Och sen försvann bara den här rädslan. Den bara rann av mig. Den här panikångesten, dödsångesten jag kände, den bara försvann. Samma sekund. Och han försvinner också, ängeln. Och jag tittar på min mamma. Och jag försökte säga, liksom, såg du ängeln typ? Och hon tittar på mig. Hon såg inte ängeln, jag såg den. Och jag ser bilen då komma. Sista minuten så stannar, eller sista sekunden, så stannar den typ 20-30 meter bort. Och så svänger den och åker därifrån. Det var som att ängeln hade bara puttat iväg bilen. Och där fattade jag att det fanns någonting. Det fanns en gud. Eller någonting, jag visste inte riktigt vem Gud var då. Men att han hade så mycket kärlek för mig så han skickade en ängel. När jag var 4-5 år gammal i ett öken när jag var så rädd så att jag skulle dö. Han mötte mig där. Och det var så mäktigt för det där förvandlade mig ändå på ett sätt. Jag fick en ny, liksom, en ny dos av hopp som jag aldrig haft innan. Liksom. Hur som helst, vi kommer till Etiopien eller vi kommer till Sudan. Och efter vi har kommit dit så träffade jag min pappa. Jag har inte sett honom på 2 år nästan. Han hade varit i en koncentrationsläger och torterats. Han var nästan död, sa de där inne. Men på något sätt så hade de hämtat honom därifrån. Fritagit honom. Och jag såg min pappa. Jag såg hans ögon var exakt likadana men hans kropp var helt. Han hade blivit skjuten flera gånger. Och hade hål överallt. Han hade dragit ut hans naglar. Torterat han liksom. Med samma ögon och glädje. Han var bara glad. Jag såg mig. Han sa till mig, de kan göra vad de vill med min kropp men inte, de kan aldrig ta mitt hjärta, sa han. Och där tänkte jag, det där är en man som jag ser upp till verkligen, min pappa. En fantastisk gudsman som jag inte riktigt hade någon relation till. Och då tänker ni så här, hur kan en människa som har så fina föräldrar bli en psykopat som han blev i 20 år? Jo, jag gick sönder väldigt tidigt. Och just när man växte upp i sån här miljö där jag växte upp i där det inte fanns någon trygghet, det fanns ingen stabilitet, förstår ni? Man åkte runt från en stad till en annan. Man fick aldrig höra att någon älskar dig. Det är ett litet barn som växer upp i en sån miljö där det konstant man ser huvuden som ligger där, en obra avrättad, en raketbomb där. Det var kaos hela min uppväxt. Till och med när jag kom till Sudan så fortsatte det. Det var inbördeskrig där också. Därifrån får vi komma till Sverige. Och jag tänkte, wow, vad är Sverige för någonting? Min pappa sa till mig, du kan antingen åka till Norge, USA eller Sverige, sa han till mig. Jag har ingen aning vad någon av de där tre var. Så jag bara, vi åker härifrån. Ta mig vart du vill. Då sa han till mig, då tänkte jag så här, vad är det för land då? Då sa han till mig, alla ser ut som han. Så pekade han på en kille. Det var en missionär. 2 meter lång, blond, blåögd. Jag kollade på honom, ser alla ut som honom? Det ser ut som en lik, tänkte jag. Han var helt vit och jag bara tänkte på, vad är det? Aha, han bara, och det är jättekallt där, sa han. Det är jättekallt, så att du får vara försiktig med liksom, ha inte dina förväntningar uppe. Och jag bara, vad kallt. Jag vet inte vad kallt det är. Jag har bara växt upp i ett land där det bokstavligen, det kallaste är 2025. Så vad händer då? Vi åker till Sverige och vi landar och du tittar ut från sidan. Och då ser jag ju Sverige, jag tittar ut, det är bara vitt överallt. Jag bara, vad är det här? Är det snö eller glass eller vad är det? Så jag trodde ju att vi skulle liksom landa i ett glassland. Så det var ju min första så här, intryck av Sverige. Jag bara, wow. Alla är helt vita och det är glass överallt. Liksom. Jag hade inget annat att jämföra med. Och i alla fall när vi landar, jag tittar på allting. Jag blev så här, det var kul för mig. För att inte nu får jag börja på nytt. En ny start i livet och får lämna det här gamla bakom mig. Men i alla fall så var inte fallet. Jag kom in i ett land där det var mycket rasism. Mycket rasism, utanförskap, mobbing. Så jag hamnade direkt i det här att jag var tvungen att försvara mig själv. Människor liksom hade massa fula saker att säga om mig och retade mig och kallade mig alla möjliga ord. Allt från smutsig, neger, åka hem till ditt hemland. Och det, jag blev sårad, jag blev så här på riktigt. Hur kan människor ha så här mycket hat för att man ser annorlunda ut? Jag fattar inte den typen av hat, det var nytt för mig. Och det skapade hat i mig liksom. Varje dag så gick jag på väg hem till skolan, så var det alltid några 4-5 skinheads, om ni vet vad skinheads är, på den tiden nynazister. De gick runt överallt med t-shirt, hakkors och liksom, det var bara, det var helt öppet. Det var ingenting som var. Så jag fick slåss varje dag. Varje dag slogs jag. Hoppa på mig, slog mig, jag kom hem blodig. Och det varje dag, det blev bara mer och mer, och det hat i mig, mer och mer mörker kom in i mig. Jag bara, vad är det här? Mitt liv kan inte fortsätta så här. Jag är typ 12-13 år gammal. Och en dag kommer jag aldrig glömma när vi kommer till en stor liksom park, och då ser jag 4-5 stycken av mina vänner där nere, och då, det är 15-20 skinnet som hoppar på dem, och det är slagsmål för livet. Jag ser det, och vi springer ner för att hjälpa dem, och det var tumult, var kaos, blod överallt, och efter typ 2 minuter så ser jag min vän ligga där död, helt livlös. Jag ser hans ögon, han är inte där. Och jag får reda på att ambulansen kom hem till honom, och det här kaoset, alla, vi fick jättemycket stryk, men han var död. Jag gick hem den här dagen, det var en fin kompis till mig också. Jag började säga, det här kommer jag aldrig låta, jag ska aldrig låta det här hända mig. Så jag började liksom beväpna mig, jag började med liksom ta med mig kniv och knogjärn. Jag fick sån hat i mig, jag ville bara hitta de här människorna. Och det går inte längre än 4-5 veckor. Jag och mina vänner, vi går så ser vi dem. Samma människor, inte alla likadana, men det var många av dem som var med den kvällen. Och det blir bara svart för mig. Jag har en kniv på mig, jag är 13 år gammal. Jag springer ner, med mina vänner springer ner, och de var kanske 10, vi var typ 7, 8, 10 också. Och det blev kaos, jag kommer inte ihåg någonting. Det jag kommer ihåg var att min vän skriker på mig och säger, sluta Bets, sluta! Och jag har kniv i min hand. Jag håller på att hugga den här killen, jag vill bara döda honom. Det slutar med att de sliter bort mig, de bär mig därifrån. Och den här killen, han åker till sjukhuset. Han håller på att dö. De säger att det är kritiskt, han kanske kommer dö. Och jag sitter hemma och bara önskar att han dör. För jag var så fylld av hat. Och mina vänner frågar mig, han dog, tror att han dog? Eller jag bara, jag hoppas det. Så. Och sen får jag reda på att han inte dog, utan han blev förlamad från midjan ner. Och det hemska med det här då, det är att jag hade ingen empati för någon. Jag tappade det helt. Det gick sönder väldigt tidigt. Så att det här fallet, där många människor skulle ha haft ångest och var rädda. Okej, jag hoppas inte han dör, nu får jag skit. Jag brydde inte mig. Jag var så trött på allt det här. Alltså, jag var så fylld av hat. Jag var så fylld av hämnd. Så att jag tänkte så här, hoppas han dör. Det slutade med att han inte dör. Han blev förlamad. Och där förstod jag då hur kall jag hade blivit. Tiden går och människor i min omgivning. Jag hatade bullies. Det var det värsta jag visste. Folk som retade andra. För jag var ju den som retade mycket i början. Och nu har jag bokstavligen förstört livet på många människor. Jag har gjort en lista på alla som har mobbat mig och kallat mig saker. Jag har varit väntat utanför deras lägenheter med baseballrack. Och liksom verkligen tagit det till nästa nivå. Nu var det ingen som vågade liksom bråka med mig längre. Då hade jag ingenting att göra längre. Min bensin var hat. Min bensin var ju våld och hämnd. Om någon tittade på mig eller om någon sa någonting, vadå, direkt så exploderade jag. För mig var det liksom, så har jag ju, det var min första dag tills 5 år sedan när jag tog emot Jesus, så var jag liksom. För min bensin var hat, hämnd. Det hålet liksom. Det var enklast att ha människan på avstånd. Kom inte nära mig, för jag litar inte på människor, jag litar inte på dig. Och jag kommer aldrig glömma hur jag gick hem en dag där jag blev riktigt, riktigt liksom sönderslagen av flera personer. Jag haltade hem, brytna revben, min näsa var knäckt, jag hade ögonbrynen som var trasiga. Jag gick hem, torkade av mig blodet, tittade mig själv i spegeln, jag svor då, jag sa, jag kommer aldrig låta människa skada mig eller få mig att känna mig på det här sättet. Från den dagen jag gick och la mig, vaknade upp, var som att jag stängt av allt. Sen började mitt liv. Det var som att jag gick in i en helt annan nivå av nu är det bara jag mot världen. Varför ska jag bry mig om alla andra? De bryr sig inte om mig. Så min största mål i livet då som en tonåring, det var att lyckas, att bli fri. Det är som vi många har, vi vill bli fria. Vi vill få den här fullständigheten av att kunna känna sig fri. Jag hade ingen aning om att min frihet låg på fel fokus, det var på pengar. min fokus var på att prestera i saker och ting, då kanske friheten kommer till mig. Jag var med och presterade massa bra resultat på sporter. Jag var med i juniorlandslaget. Jag var med i elitidrottare på många olika sporter. Jag hade massa uppradade liksom pokaler i saker och ting. Jag hade bra betyg i skolan. Allt det här var ju bara för att försöka hitta någon slags existens, att leva, att känna sig tillhörande i någonting. Men jag visste inte riktigt att allting jag gjorde, jag kom fram till det. När jag kom nummer ett på någonting, eller att jag vann något lopp, det var, aha, okej. Okay. Jag kunde inte ta till mig det, det var så tomt. Pengar tänkte jag då kanske kan hjälpa mig, så jag började fastna på pengar. Jag ser att alla människor har ju gott ställt. Vi kommer från en fattig bakgrund. Min mamma, hon var så under, hon är så gullig. Så hon bara, vi ska gå och köpa kläder. Jag bara, okej. Okay. Då tar hon mig till en second hand-butik. Jag bara, okej, okay, jag visste inte att det var second hand-butik. Jag luktade på kläderna, det luktade lite gammalt. Jag tänkte, men man har ju ingenting bättre att jämföra med. Så jag gick in dit och köpte kläder. Och sen när jag kom till skolan, folk började reta mig. Det är så här för korta byxor. Liksom. Manchester-tröja liksom, från 70-talet. Jag tyckte så här, det var nya kläder, du fattar inte. Och folk bara, haha, garvade åt mig. Och där kommer nya, där kommer ny nu. Det var då jag fattade, varför garvade folk åt mig? Jag tyckte det var fint. Typ. Men det var inte det liksom. Då tänkte jag, vet du vad? Då började jag råna de här människorna som garvade åt mig. Så där började min Robin Hood-väg då, som jag ska komma in i nu. Jag såg en film som ni vet, Robin Hood har alla sett, eller hur? Ja, exakt. Räven som rånar lejonet. Jag kommer ihåg det, han klättrade upp där på tornet. Och han bara... Jag såg varje gång jag såg det var enda... Jag spolade alltid fram till det. Jag älskade den scenen när han hade gjort de här linan. Han hade gjort jättelånga snören. Så knötte han ihop alla de där guldpengarna och så bara hissade han ner dem till sina grabbar. Det där var jag. Jag bara såg honom, jag är också räven. Så jag tänkte så här. Och där som ung, så när jag kom till Sverige, det där var min dröm, förstår ni? Att kunna lösa problemen genom att ta från den som har mer. För jag hade ingen som helst förtroende för myndigheten. Jag hade ingen förtroende för människor. Så jag tänkte, jag tar det som jag vill ha istället. För folk har tagit min glädje. De har tagit min frid. De har tagit min kärlek. De har tagit det lilla jag hade. Så att det var enkelt för mig. Då gör jag så. Och då gjorde jag mitt första grova rån när jag var 15 år gammal. Dubbelrån. Jag tog med mig min vän. Jag bara, lyssna, nu ska vi råna det här stället. Han bara, va? Ja, jag fixar mast i det, jag har pistol och allting. Följ med mig. Jag hade lärt mig att sno en bil. Jag gjorde alla de här sakerna utan att någon lärde mig. En sak som är intressant i allt det här. Många människor i min uppväxt har sagt, du är så begåvad, Bets, bla bla bla. Och jag bara, det är allting jag gjorde i den unga åldern, var jag lärde mig själv liksom. Och hur djävulen kan använda dina gåvor, det du får från Gud, hur han kan använda det till något extremt dåligt. För att jag gick ju sönder väldigt tidigt. Så att planera, att se lösningar. Enda jag såg i min hjärna var lösningar. Tyvärr så var det att råna banker och transporter i mina lösningar. Liksom. Det var ju lite fel där. Men för mig var det inte fel, för jag visste inget bättre. Så jag fortsatte i alla fall mitt mörka väg och det blev bara värre och värre grejer. Jag såg en annan film som heter Heat. Har någon sett den? Nej, ser inte den. I alla fall det är en grabba som rånar banker och transporter i alla fall. Hur som helst så där blev jag besatt. Första gången i mitt liv jag blev helt besatt. Jag såg den filmen och jag bara, det här är lösningen. De där grabbarna var i full kontroll. De behövde ingenting från någon annan än sig själva. Jag identifierar mig med det där. Och då började jag liksom tänka så här, okej, var finns det pengar? Jo, banker, transporter. Så då började jag tänka så här, ska jag börja råna dem och fylla min ficka och hjälpa min familj? Så mitt hjärta var ju på rätt plats där, men det var ju helt fel saker. Under den här tiden då, när jag hade fått den här nya drömmen att nu ska jag bli den bästa rånaren som har funnits. Och utan att veta om att det var kriminellt att göra de här sakerna, så började jag läsa lagböcker. Jag började kolla och läsa, om jag rånar en bank och de tar fast mig, hur många år kan jag få? Så jag började liksom studera lagen. Och det blev bara helt... Jag gick all in i det här. Som 15-16-åring. Sen urartade det såklart. Det fortsätter. Och varje gång jag kom hem så hade jag en ny plan på att råna en ny ställe. Råna en ny bank. Så jag fortsätter med den här mörka vägen. Och det blev bara värre och värre. Mina vänner som jag hade. En väldigt tajt liten klick som jag hade. De kom också från samma bakgrund. Väldigt mörkt. De kom från liksom krig och inbördeskrig och de hade väldigt lite liksom hopp i sitt liv. Och sen kom jag där helt knäpp som jag var och var inte rädd. Jag var väldigt orädd i det jag gjorde och det gav ju andra människor uppmuntran. En händelse som gjorde väldigt så här stor verkan i mitt liv, det var ju som fick mig i alla fall. Det var innan jag var 18 år gammal precis. Så tänkte jag, om jag ger min första miljon, efter det så kommer jag bli fri. Jag tänkte, det är det jag behöver fixa. 1 miljon, sen är det klart. Och jag gör 1 miljon. Jag gör mer än 1 miljon. Innan jag fyller 18 år gammal, jag sitter i källaren och räknar med pengarna efter ett rån. Och jag känner ingen glädje. Mitt hjärta är helt tomt. Jag bara känner ännu mer hål. Jag bara, vad händer här? Varför känner jag ingen glädje? Och jag räknar med pengarna. Min lillebrorsa kommer in och jag har glömt att låsa källaren. Han tittar på mig och jag bara, det är en hög pengar där. Och jag bara, kom in, stäng dörren. Hjälp mig att räkna. Så fick han, det var hans första möte med sin storebror. Liksom. Så satt han där med mig och räknade. Och jag bara kände så här, det här är sorgligt, vad gör jag? Och in i mig så hör jag röst som säger, du behöver mer. Det är för lite, du behöver mer. Det är därför du mår dåligt. Jag bara, det är sant, det kanske är det. Så, jag behöver fixa mer. Så den här lögnen då blev en verklighet. Så jag bara tänker, okej, jag behöver 5 miljoner. Jag ska fixa 5 miljoner. Då kommer jag må bättre. Och då börjar den här lögnen, den bara blir värre och värre. Som en snöboll. Tänk en snöboll. Eller man har en högst upp en backe. Och man snurrar upp den så blir den bara större och större och större. Eller så blev mitt liv. Det blev bara värre, större rån. Till sist började man beväpna sig. Man hade fullmunderat. Man gick och det var skottlossningar. Det var bara värre och värre. Det var bara självdestruktivt. Och en dag kommer jag aldrig glömma hur långt det hade gått. Innan jag var 20 år gammal precis. Jag hade 3 olika masker i mitt liv nu. Jag hade en mask som jag hade i skolan. Den där snälla liksom roliga Bets som alla så här, ingen hade någon aning om vem jag var. Och sen hade jag en viss mask för min mamma och pappa. Alltid den snälla sonen som hjälpte med sina syskon och tog dem till kyrkan också. Och sen på kvällarna då hade jag en mask för mina grabbar. Då planerade vi nya rån. Så varje helg planerade vi och rånade nya ställen. Liksom. Sen på måndag gick jag till skolan som ingenting. Och så höll jag på så här. Jag bara zigzackade i mitt liv. Och ingen hade någon aning om för 6 år höll jag på så här. Från jag var 15 till jag var 21. Men en dag, när jag var ungefär 20 år gammal. Vi sitter och tittar på ett ställe så vi ska råna en bank. Jag sitter med min vän och då kommer en röd bil ner. Precis innan vi sitter och kollar på klockan. Klockan 7 ska de öppna och du vet, allting är timeout och så där. Så ser jag en röd bil och i den röda bilen så sitter min pappa. Jag tittar på, jag är helt fokuserad på banken. Min vän bara, men är det din pappa ju? Vi måste avbryta. Jag bara, nej, vi ska inte avbryta. De bara, jo, vi måste. Jag bara, nej. Han ska bara gå in och göra sitt ärende. Sen han går så åker vi ner så rånar vi det. Han kollar på mig och jag bara, ja. Jag var så liksom målmedveten i det jag gjorde. Skit totalt in allting, allt omkring mig. Sen åker min pappa in, gör ett ärende och vi sitter och väntar. Han hoppar in i bilen, åker därifrån. Och vi åker ner, hoppar in i banken, rånar den. Hoppar in i varsin motorcykel så åker vi därifrån. 2 veckor senare så sitter jag i vardagsrummet med min pappa. Och då säger han så här, vi måste kolla på Efterlyst, sa han till min pappa. Jag bara, varför det? Han bara, du förstår inte vad som hände 2 veckor sedan. Jag bara, vadå? Jag var precis inne i banken, det kom 2 galningar in. 2 galningar, psykopater. Rånade banken precis efter jag var där inne. Och precis när jag åker därifrån så går de in och rånar banken och åker därifrån. Helt iskallt. Vad är det som har hänt med våran värld, sa han. Han var helt galen. Jag sitter där bredvid, han sätter på till Kanal 3 på Efterlyst, ett program då som finns på i Sverige. Efterlyst är bara liksom grova rån och grova. Och jag bara, nej. Så tittar jag och ser mig själv hoppa in och råna. Hoppar ut och så ser jag, där är han. Där är de. Så sitter han och pekar. Och så tittar han på mig, han bara, vår värld har blivit helt knäpp. Förstår du min son? Han bara, du ska aldrig bli så där. Jag bara, nej, absolut pappa. Han har ingen aning att det var jag som rånade banken, förstår ni? Och min pappa tittade på mig. Idag vet han att det var jag. Jag har bekänt mina synder. Jag är en ny skapelse. Han sa till mig, tur att du är ny idag. Annars hade du fått stryk, sa han till mig. Förstår ni? Men förstår ni? Det här är så här, man kan garva åt det, men förstår ni hur mörkt det var egentligen? Att man var så besatt. Man var så målmedveten. Man låste in sig som en laser. Bara pip, pip, pip. Och det var bara det jag såg. Och det går en tid sen i alla fall och jag kommer in i en depression. Det jag har gjort så mycket pengar, jag vet inte vad jag ska göra av det. Jag hade 2 bilar, jag var inte 20 år gammal. Jag hade precis gått ut i gymnasium och liksom, jag hade ett jobb och köpte in. Jag hade köpt en liten videobutik. Jag älskar att kolla på film. Så jag tar mina pengar, jag går och köper en videobutik tillsammans med min vän. Och min vän står på kontraktet. För att jag ska kunna gå och hyra film när jag vill. Förstår ni hur långt det har gått? Och ingen har någon aning om det. När jag blev i alla fall 20 år gammal och jag åkte till USA, jag fick stipendium där och fått spela amerikansk fotboll. Jag var första svensken som fick stipendium. Ni vet vad stipendium är, eller hur? Scholarship typ. De kom hela vägen hit, förstår ni? Från USA. Och tar mig och jag får åka dit och spela. Jag skadade mitt knä och där ett år kom tillbaka. Och när jag kommer tillbaka så står polisen och väntar på mig. I flygplatsen. Så säger de till mig att du är misstänkt för 12 grova rån. Och jag bara... Och jag följer med dem i bilen och stoppar in mig i bilen. Han kovar mig så tar de mig till häktet. Och jag tänkte så här, 12 grova rån bara, tänkte jag. På 5-6 år, jag har hunnit göra liksom 30-40 stycken. Jag tänkte så här, 12 grova rån, vilka då? Och du vet, det är panik, panik kommer in i mitt liv igen. Samma rädsla jag hade när jag var 4 år gammal. Jag berättade för er, vi var i Sudan där, precis. Panikångest får jag. Jag sitter 13 månader, sitter jag häktad. Och rättegången börjar närma sig. Och rättegången, första gången då, jag får en bild på vem jag är enligt andra människor. Tänkte, jag har ingen identitet nu. Jag kommer till Sverige. Jag blev liksom, det är mycket mobbing och det gjorde så att jag blev en väldigt avstängd människa. Och från den dagen har jag bara gjort de här sakerna jag berättat för er. Utan att ha fått konsekvenser för dem, för att man har alltid legat ett steg före. Och bara levt i lögn, förstår du? Lögn som bara dragit mig mer och mer distanserat från människor. Planerar liksom. Så min besatthet var att bara råna och göra pengar. Men det gav inte något resultat. Jag fick ingen frihet. Jag bara, vad är det här? Jag hade hur mycket pengar som helst. Det, vad jag köpte, det var så att pengarna brann i min hand. Det var ingen välsignelse av de här pengarna. Det var en förbannelse. De brann i mina händer. Vad jag köpte, jag köpte till alla. Jag köpte skor, köpte till alla mina grabbar. Vad jag gjorde, det var inte bättre. Så min ångest var ännu djupare. Och det var ett ännu större ryggsäck. Allt det här kom ikapp mig när jag sitter där häktad och jag väntar på min dom. Och jag sitter på rättegången, jag kommer aldrig glömma. Jag går in så här, de har fastkedjat mig och det, jag sätter mig där och det är jättemycket poliser. Tidningen är där, de har skrivit massa saker om mig och i tidningen. En lovande basketspelare, kommer från respektabel familj, levt ett dubbelliv. Och det tänkte min mamma, min pappa liksom. Det, jag ljuger för dem rakt i deras ansikte, jag har sagt till dem. Nej mamma, jag jobbar. Var kommer de här pengarna ifrån? Det är 10 000 här i födelsedagspresent. Köper nya kläder till alla. Det är så här. Och jag bara, det är så här, jag skämdes. Jag bara tänkte så här, vad är det här? Och så skriver de i tidningen massa lögner om mig. Liksom. Yxligan, bla bla bla. Och det, ledaren är bara 20 år gammal. Han var med och bara totalt blottade mig. Så min första gång jag får min identitet nu. Jag har inte sin identitet. Så blev jag svartmålad. Och jag fick en sån hat. Jag bara, det är den bilden de vill att jag ska vara. Då ska de få det, så här. Och där bestämde jag mig. De ska få, okej, du kallar mig för bättsrånaren. Då ska jag bli den värsta av dem. Vänta bara. Jag bara gav upp. För jag hade, det var som att allting blev, liksom allting kom upp till ytan. Jag kunde inte gå nu för mina masker till min mamma eller till skolan och till mina grabbar. Det var ju så här, det fanns bara en mask kvar. Det var den jag var när jag gömde mig längst bort från alla. Det är den jag planerade, det är den jag gjorde. Det varje gång jag drog på mig mask och satte på mig skyddsväst och skulle gå råna en bank. Den identiteten jag hade, det var den som kom upp till ytan. Så då blev jag ju den för hela världen. Jag blev det för hela Norden. Jag bara okej. Okay. Jag sitter där i min cell. Väntar på min dom nu. Rättegången har dragit ut 6 månader. Jag får min dom. En dag innan jag ska få dom, jag fick som panikångest inombords. Jag kommer få 10 år, 9 år, jag vet inte, jag kommer dö där inne. Jag bara, Gud snälla, finns du där? Jag vet att du finns. Mitt i min bön, jag ber. Då kommer samma ängel, jag såg när jag var 4 år gammal. Samma ängel, den kommer upp på min högra sida igen. In i min cell, jag sätter mig upp, helt livrädd på kanten. Jag börjar nypa mig själv och jag trodde att det var en dröm eller någonting. Det var så starkt. Han tittade på mig, han sa, Bets, var inte rädd, jag är med dig. Bets, var inte rädd, jag är med dig. Och jag bara kände den här klumpen i mitt hjärta som var så stor och så ångesten som håller på att strypa mig, den bara släppte. Som Bets, var inte rädd, jag är med dig. Tredje gången och bara puff, och så försvann det. Jag kunde andas, jag bara okej, det kommer bli bra, det kommer bli okej. Okej, det kommer bli bra. Och jag bara kände en frid. Dagen efter får jag min dom, jag får 7 års fängelse. Jag blev dömd för 2 rån av de här 12 som de misstänkte mig för. Och därifrån åker jag till Kumla. Och det är säkerhetsanstalt. Jag ska dra lite snabbt storyn där. Jag rymde 2 gånger, såklart. Jag hade Jag orkade inte sitta där inne. Så jag, man var alltid lösningsorienterad. Man bara hittade lösningar. Jag kunde inte liksom, jag var en expert på att manipulera vakter. Och så. Jag lurade mig i alla fall till positioner. Sitter jag rymde 2 gånger. Men det fanns, jag rymde från mig själv. Jag rymde från det hålet jag hade. Jag rymde, jag åkte ner till Spanien och träffade mina vänner. Ni kanske har hört talas om musikgruppen Kartellen. Många, många år sedan. Jag och mina vänner grundade den 2006-2007. Och mina vänner som var med där, vi bodde i Spanien. Och vi var alla liksom ett djupt mörker. Liksom. Vi var alla liksom knarklangare, bankrånare, mördare på högsta nivån. Vi var helt liksom, inga som helst begränsningar på vad vi var kapabla av att göra och vad vi gjorde. Men det fanns en sak som alla hade gemensamt. Det är att vi hade längtan i våra hjärtan att bli fria. Det här, vi fattade att pengarna vi jagade nu och pengarna vi hade, liksom, vi förstod att det mättar inte dig. Det är bara en lögn. Vi var som slavar med ett ok som bara gick och gjorde de här sakerna. Och det var någon slags också beskyddelse över oss. Under den här tiden så åker jag tillbaka till fängelset. Jag bara tänkte, jag orkar inte. Jag vill gå tillbaka till Sverige. Jag vill inte vara på rummet. Så jag går tillbaka in och ställer in mig, som det heter. Jag går och gör resterande tid. Jag hade 2 år kvar att göra. Jag går in till fängelset. Och nu ska jag berätta för er första gången jag fick ett möte med Jesus. Okej. Okay. Jag sitter i ett säkerhetsanstalt. Vet du vad en bunker är? Ja, en bunker, en säkerhetsanstalt. Där sitter jag. Jag sitter där i nästan 2 år. För jag har rymt. Då blir man väldigt säkerhetsklassad. Då sitter jag där. Bland de 10 värsta fångarna i Sverige sitter jag där med massa psykopater. Jag trodde att jag var den enda som var frisk. De tyckte inte det. Jag sitter i alla fall där. Och en dag när jag sitter där så knackar det på min cell. Knack, knack. Jag tänker, då öppnar en liten gubbe med vitt skägg, rosa kinder. Och han bara, hej, hej Bet, säger han till mig. Jag bara, vill du ha en gudstjänst? Jag är pastor här, säger han till mig. Gudstjänst, vad är det? Alltså, det är inte din kyrka, jag sitter i fängelse, vad pratar han om? Kom, vill du följa med mig till kapellet? De har en liten kapell där inne. Jag kan hålla en gudstjänst i dig. Jag tänkte så här, okej, jag har ingenting att göra ändå. Så jag följer med. Vad kan bli sämre än där? Och den gubben, han hade rosa kinder. Helt vit var han. Och så vitt skägg. Och sen lite mage. Så gick han alltid, han var så jättegullig liksom. Jag bara, det här är en jättegullig gubbe. Jag måste följa med honom. Så jag följer med han. Så jag sitter, går in till kapellet. Och det är kanske så här stort. Och i kapellet så bara kände jag att atmosfären var annorlunda. Jag bara, uff. Du vet, man kommer in, jag satte mig ner. Och då börjar prästen prata. Han bara, jag ska sjunga en lovsång till dig. Så skön, jag kommer aldrig glömma honom. Han bara sjunga så gamla salmer. Och jag tänkte vad fint det var. Jag bara satt där och han bara var helt inne i sin lilla. Och det var som någon hade målat en karaktär från en film. Alltså. Han var helt underbar. Han bara sjöng med sin lilla mage och skägg där. Och bara, han var så fett gullig. Hur som helst, jag sitter där och jag är helt inne. Jag vet inte hur jag ska bete mig. Sitter där och bara försöker liksom vara respektfull. Och i allt det där så bara säger han, Bets, har du hört berättelsen om Jesus och de 2 banditerna, sa han till mig. Jag bara, 2 banditer? Jesus. Jag visste att Jesus hängde på korset. Det visste jag. Jag såg bara ett kors. Jag visste inte att det var 2 bredvid honom. Jag bara, intressant. Han bara, nej, jag har inte hört den. Han bara, vill du höra den, sa han till mig. Jag bara, absolut. Det är gudstjänst. Det är absolut. Jag var nyfiken. Jag har aldrig hört den så. Då sa han, och då berättade han hela, liksom, Jesus blev piskad där nere i på torget 39 gånger. Han förklarade för mig att de piskade han på ett sätt som är så groteskt. Varje piskdrag fanns en klo längst fram på piskan. Den rev upp kött. Jag bara, och det jag bara hörde det, jag blev så här, och då hans rygg var helt uppslitet. Folk spottade på honom, skrek på honom. Och sen efter de slet honom av hans kläder och bara, och så fick han bära upp ett kors. Ett berg som heter Golgata, sa han till mig. Och jag bara förklarade för mig att det var jättebrant och jättelångt upp. Så han tog mig liksom resan upp hela vägen. Och sen la de ner han på ryggen. Och bredvid honom så fanns det 2 andra. Spikade upp honom på korset. Slet av honom kläderna. Förnedrade honom. Jag bara tänkte så. Satte på honom en törnros. Jag var helt förstörd i mitt hjärta när jag hörde det. Och sen sa han när de reste upp honom. Och efter en liten tid så ser han på sin vänstra sida att det finns en man som hänger där och en annan som hänger på den högra sidan. Och jag ser mig själv som en av åskådarna där på Golgata. Jag ser korset, precis som det var i mitt verkliga liv. Jag ser korset långt ifrån. Jag kan inte gå fram till korset, jag är för smutsig, jag är syndare. Vad ska jag dit göra? För mig var religiositet. Det var de här människorna som alltid liksom var perfekta och syndade inte. Jag trodde det var, jag är smutsig, jag har inte ingenting att göra där. Och då sa han till mig, den ena som hängde på vänster sida, började håna Jesus. Han sa, är inte du Messias? Guds son. Varför räddar inte du dig själv? Och oss. Jag blev så arg när jag hörde det där. Jag sitter nu i den här hela. Jag bara, vänta. Ursäkta mig, pastor. För jag bara, varför pratar han så där till Jesus ögon? Jag var så arg. Alltså. Det var som att jag var med där, det var jidder, förstår ni? Jag backar Jesus. Jag blev så arg. Jag bara, så här, varför har han ens tid? Den där? Han bara, han började garva, pastorn. Jag kommer aldrig glömma det. Jag bara, varför garva han för? Han bara, precis som du reagerade, reagerade den andra, sa han till mig. Jag bara, vadå? Jag fattade ingenting. Han bara, ska jag berätta? Han bara, fortsätt, så jag tal. Då satt jag där. Jag var så arg. Jag bara, jag är helt inne i den här historien nu. Förstår ni? Jag bara sitter där och lyssnar på att en människa håller på att dissa Jesus. Vad har Jesus gjort? Han är typ den snällaste människan på jorden, tänkte jag. Jag vet inget bättre. Och då sa den andra, han vände sig till honom. Skäms du inte? Vi hänger här skyldiga. Han hänger här helt oskyldig, sa han. Han började försvara Jesus. Jag var bra där, bror. Vad tror han egentligen? Så där var jag exakt. Jag var helt inne i den här bibelstorien. Jag sitter där i den här kapellet som är säkert anstalt. Jag bara, och bara helt inne i storyn. Och då vände han sig till Jesus. Och då sa han till Jesus, kom ihåg mig när du kommer till ditt himmelrike. Och då sa Jesus tillbaka till honom, redan idag är du med mig i paradiset. Förstår ni? Jag var helt paff. Det var som att jag bara ramlade av stolen. Jag bara, va? Samma sekund han reagerade, Jesus, han sa till honom direkt, samma sekund, redan idag är du med mig i paradiset, sa han. Och där visade mig vem Jesus var. Jag bara, han hade tid att älska, att bry sig om, att vara tillgänglig till honom som accepterade honom, han som såg honom. Medan den andra förnedrade han och bara liksom, och gjorde narr av honom. Och där för mig, jag bara, vem vill jag vara? Jag fick en frågesättning i mitt hjärta. Vill jag vara den som förnekar eller han som erkänner honom? Så jag gick tillbaka till min cell. Jag tänkte, Jesus älskar mig. Alltså. För jag såg mig själv som den andra som stod där och försvarade honom. Så jag fick en uppenbarelse om att Gud är den som älskar och förlåter. För att den där killen, han hängde där skyldig. Tänkte de där två, den andra var rånare, den andra var mördare. Jag bara, jag är rånare. Men ändå så han gav honom tiden. Jesus svarade till honom och sa att redan idag är du med mig i paradiset. Det går några år i alla fall. Poletten trillade inte ner i mitt huvud. Jag fick en ny syn på Jesus. Jag fick en ny syn på korset. Jag fattar att det finns två till som hänger där. Och det är ett val vi har i våra liv, eller hur? Vi har ett val varje dag. Vi har ett val att antingen så går vi den vägen med Jesus eller så tar vi vår egen väg. Det är ingen annan liksom förklaring för mig vad jag såg. Jag har tagit min väg nu hela livet nästan. Och då ser jag att jag hade ett val där. Om jag erkänner Jesus och går med honom, då får jag frid och frihet. För det är en kille som sa redan idag, vad är paradis? Paradis är frihet. Det är kärlek. Det är glädje. Och paradiset kan vara här på jorden för dig. Och då jag fattade att mitt liv är ett helvete. Då var det ett helvete. Jag fattade att mitt liv var ju bara ett misär. Men det som hade hänt där, jag tog med mig det. Jag kommer ut ur fängelset och mitt liv fortsätter. Jag åker till Latinamerika. Jag bodde i ett land som heter Venezuela, en karibisk ö som låg utanför. Där bodde jag i nästan ett år. Och mitt liv blev bara värre och värre. Jag åker in i en stor härva, en jättestor drog härva. Där jag säljer stora mängder kokain från Latinamerika hela vägen till Europa. Jag hamnar mitt i det där med mina vänner. Och därifrån så börjar jag tänka så här. När kommer mitt liv ta slut? Jag kan inte ens leva. Jag börjar gå in i det här liksom självdestruktiva på en helt annan nivå. Jag är bara trött på mitt liv. Spränger hur mycket pengar jag gör. Spränger av vad som händer. Det är alltid någonting nytt vi måste fixa. Och varje gång jag försöker komma ut från det. Jag känner så här. Jag har fått smaka på någonting där inne. Jag kommer ihåg det där. Men jag vill ha det paradiset. Det där friheten. Jag vill ha det. Men någonting dog ut mig direkt. Var någon vän. Kom det krig. Det är kaos. Du måste hjälpa oss. Nej, vi måste göra det här. Och det, jag drogs in i det hela tiden. Och jag visste inte riktigt hur jag skulle komma ur det här. Så att jag bara tänkte så här. Mina dagar kommer när de kommer. Och jag var alltid beväpnad. Så en dag när jag sitter i den här ön nu. Tänkte, vad har ni i er största ö här i Finland? Vad heter den? Där är liksom som våran Gotland. Åland. Ja, det är Åland. Tänk dig Åland full med gangstrar. Och alla har sina feta hus där. En sån ö bodde jag, fast i Latinamerika, i Karibien. Jag bodde där och det var massa människor som var där. Och det var bara liksom kriminella knarklangare från hela Latinamerika. Och alla kom dit på semester, men så ser de varandra. Ej, har inte du och jag krig? Du och jag krig. Vad händer då? Skottlossningar och det blir mord överallt. Och jag sitter i en restaurang i alla fall. Och jag sitter med massa liksom stora knarklangare där och vi sitter tillsammans och pratar om nya saker. Då ser jag en bil komma. Helt fullt tonade rutor. Man ser ingenting in i bilen. Jag ser till min vän. Det är något skumt med den här bilen, säger jag till honom. Och min vän säger så här, nej bror, du är alltid stressad. Du är alltid orolig. Jag bara, de här människorna. Så jag var alltid så här på vakt liksom. Och den åker en gång till förbi. Den åker runt och sen åker tillbaka. Och sen åker den upp igen och jag tänker, hej, det är någonting som inte stämmer med den här bilen. Och så vänder den igen, den drar ner sin ruta och då sticker ut en pipa. Och den skjuter, bara sprayar hela uteserveringen. Jag slänger upp bordet, jag slänger mig upp på golvet, jag känner efter min kropp, jag är inte träffad. Den har sprayat 30 skott, en kalashnikov. Jag tittar på min högra sida, jag ser min vän, han är död. Träffade ögonen i halsen. Han ligger där helt död. Jag tittar på honom. Jag hamnar i liksom en chock. Samtidigt en ilska. Jag tittar på vänster sida. Jag ser en annan vän till mig. Jag ligger och skriker. Han har blivit träffad. Och så ser jag bara massa människor. Jag bara springer upp och börjar springa efter bilen. Och jag hinner inte fatta den. Jag är beväpnad. Jag kommer tillbaka. Jag tittar på hela uteserveringen. Det är blod överallt. Det är glasrutor överallt. Det är kaos. Där jag satt, det är ingenting. Den har sprayat nu, det skottet, över 30, nästan 30 skott sprayade den så och jag satt i mitten. Inte ett skott träffade mig, men alla här bredvid mig blev träffade. Jag hamnade i någon chock, jag fick något trauma där. Mitt liv var fyllt av död och det har alltid varit fyllt av våld, förstår ni? Så du vet, jag räknade upp det att jag hade förlorat 40 vänner, nära vänner till mig, på 30 år. 40 vänner. Alltså, av de här 40, 10 av dem var mina bröder liksom. Två av dem dog i min famn. En på väg till akuten. Han blev skottskadad. Så bär jag med mig honom till bilen. Han dör i bilen på vägen till akuten. En annan blev huggen. Han dog i min hand. Så mitt liv var fyllt av död. Förstår ni? Det är fyllt av mörker och död. Så jag var van vid det. Och jag tänkte så här, hur kan jag överleva det här? Jag tänkte inte på det. Vi begravde min vän. Och jag hamnade liksom nästa gång över min tur. Det är så här, varje gång jag hamnar i såna här situationer och jag blir alltid liksom, hur kan den alltid min närmaste som jag verkligen älskade mest dö liksom? Jag bara frågade Gud, vad är det här för liv jag lever? Jag bara gick i en mer och mer hat och mer hämnd. Våld födde mer våld. Hur som helst så går det 2 veckor i alla fall från den här händelsen utanför kafeterian där. Och då ringer polischefen mig. Polischefen säger till mig, kom ut. Han bara, okej. Kom till brottsplatsen, jag ska visa dig. Jag måste fråga dig när jag frågar om det som hände där. Ja, absolut. Då gick vi dit. Då frågade han mig, har du varit på brottsplatsen? Jag bara, nej. Har du sett hur det ser ut där? Jag bara, jag minns, jag har ju varit där. Jag fick följa med honom, han visade mig. Skottlinjen som hade gått. Det hade sprayat hela den längan. Och vart satt du, sa han till mig. Jag bara, jag satt där i mitten. Ja, ser du där? Han bara, där ska det varit mellan 7 och 9 skott. Du skulle fått dem i dig, sa han. Du lever, du har inte blivit träffad. Hur, sa han. Du har änglavakt. Förstår du det? Sa han. Han var helt liksom. Och jag fattade inte riktigt. Det var för mycket för mig att förstå. Så i alla fall så åker jag i alla fall till Sverige. Och när jag kom till Sverige, en annan vän till mig som har dött. Jag ska gå på begravningen. Och nu händer någonting. På vägen till begravningen så sitter jag i en bil och är på väg dit. Och det ösregnar. Jag har på mig bälte. Jag tar bort bältet precis när jag sitter i baksätet. Och när jag sitter i baksätet tar jag bort bältet för att höra mina vänner. Eftersom nu jag är på väg till begravningen på en begravningsplats. Och eftersom jag är efterlyst så kan inte jag gå på dagen, så jag går på kvällen. Jag gömmer mig för att det finns poliser på begravnings, på vanliga begravningar. Så då åker jag på kvällen hellre, för att då kan ingen se mig. Det är natt. Och det ösregnar, och mitt i det där kaosregnet så tar jag bort bältet för att prata med mina vänner. Och mitt i allt det där så ser jag en bil komma emot oss. Vi åker i 90-100 km i timmen. Och min vän får panik. Jag bara nej. Jag får så där nej, nu kommer jag dö. Jag blundar. Jag såg att jag har inget bälte på mig. Vi åker i en sån hög fart. Jag blundar bara och jag bara känner hur min kropp, när vi krockar, boom, jag flyger ut genom bilrutan. Jag hade en keps på mig. Den skyddade mina ögon. Min hals träffar instrumentbrädan, krossar den. Bryter båda sidor av mina revben, bryter jag och punkterar mina lungor. Jag åker ut genom rutan, jag ligger på motorhuven helt blodig. Jag känner, jag vet inte ens hur jag överlevde där. Jag ligger på motorhuven och jag bara ser hur det bara rinner blod på mig. Jag kan inte andas. Jag känner mina lungor är helt totalt fyllda av blod. Jag bara känner, jag kan inte andas. Så jag kryper bort från bilen. Jag försöker, det ösregnar också, så jag försöker krypa upp till vägen nu. Bara för att varje gång jag försökte ta andetag, det gick inte, för mitt adamsäpple var krossat. Jag flög ut genom instrumentbrädan och den krossade mitt adamsäpple, så det är helt trasigt här. Bröt två revben här, de bröts och gjorde hål i mina lungor. Så det bara fylls med blod och med vatten, och jag bara tänkte, för varje gång jag får panik och anstränger mig så kände jag att mitt liv blev bara kortare och kortare. Så jag fick inte vara... Jag sa okej, lugn Bets, lugn. Så jag försökte sakta och säkert krypa upp till vägen. Jag kommer upp till vägen. Jag känner att jag har inte långt kvar nu. Jag tittar upp mot himlen. Det ösregnar. Jag lägger mig på ryggen. Jag tittar upp mot himlen. Jag ser varje regndroppe i slow motion. Och mitt hela ansikte här är helt öppet. För jag vet, liksom fönstret är bara krossat. Här har jag helt krossat nu. Jag bara känner hur mitt öga håller på och hänger. Jag tänker så här, jag kommer dö nu när som helst. Jag tittar upp mot himlen. Då ser jag himlen på kanten där. Procent. Som din telefon. Det blinkar 4, 3, 2, 1. Jag bara, jag kommer dö. Jag bara kände bara en precis när man somnar in, när man är trött. Man har varit uppe typ 2 dagar. Man är helt död. Fast 10 gånger skönare. Så säger mitt sista andetag som dog jag. Jag dog. Jag kände hur min kropp, fysiska kropp, var kvar på plats där. Jag kände, jag tittade på min kropp. Jag kände min själ flyta bort från min kropp. Jag ser mig själv. Jag är död. Jag är helt tyst. Jag hör ingenting. Det är helt tyst. Jag kan titta fram. Då ser jag ett ljus liksom form av ett huvud. Och titta ner i min kropp. Och sen ser en ambulans kommer. De slänger in min kropp i bilen, i ambulansen. Och de försöker återuppliva mig. Jag tittar på skärmen. Det är ett streck. Ingen hjärtslag. Och jag flyter sakta och säkert från mig själv. Och enda jag kan göra är att titta ner eller titta fram. Och när jag tittar fram så ser jag hålet. Ett ljust hål med ett ljus som skickar en fråga till mig. Bets, vad har du gjort med ditt liv? Säger han till mig. Och jag blir helt stel. Jag fattar inte riktigt. Är det här på riktigt nu? Eller har jag... Jag är död. Min kropp är där nere. Jag ser den. Helt livlös. Ansiktet helt öppet. Jag är helt livlös. Jag kan inte ens kommunicera. Och det är helt tyst. Jag hör samma röst igen. Bets, vad har du gjort med ditt liv? Och innan jag hinner reagera. Jag börjar få panik. Jag tänker jag är helt död. Jag fattar inte någonting. Jag bara känner att jag flyter längre och längre bort från mig själv. Jag ser att ambulansen... Och jag hör samma sak. Jag tittar i det där ljuset nu. Och då ser jag en ansiktsform. Det är Jesus. Som skickar ut ett ord till mig igen. Vad har du gjort med ditt liv, Bets? Han dömde inte mig, utan han frågade mig. Och jag undrade, jag bara, vad har jag gjort med mitt liv? Jag vet inte. Och då suger han mig tillbaka. Tills jag var 3 år gammal. Han visade mig hela mitt liv där jag varit ensam, bruten, trasig. Där jag varit totalt liksom i min ensamhet, i min sorg, i mitt hat jag hade. Han visade mig när jag var i Etiopien, allting som hände där. Han visade mig det som hände i Sudan. Han visade mig när jag åkte över floden. Ängeln som han skickade. Han visade mig massa stunder i mitt liv där jag trodde att jag var ensam. Han var med mig. Han sa, jag var med dig där. 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 Och jag blev helt chockad. Och så visade han mig det som hände mig ett år innan när jag var i Latinamerika. Han visade min hand framför det jag satt utanför restaurangen där. När de där skotten, de var 30 skotten, träffade alla förutom mig. Det var ingen slump. Det var hans hand. Var framför mig där jag satt. Det var miraklet. Och jag bara fattade. Och så visade han mig min begravning. Det är som en trailer nu. Det här visade han mig som en trailer. Som en film. Och då visade han mig min begravning. Och då jag svävar runt. Och då visade han mig en stor kista. Och runt kistan så är det hundratals människor. Från närmaste cirkeln är mina vänner, min familj, vänner. Och, liksom, och så gick cirkeln längre och längre ut. Och du vet, till och med mina fiender var där. Mina så kallade fiender. Och jag hade en självförakt. Jag hatade mig själv. Sen jag var litet barn, jag hatade mig själv. Jag tyckte att jag var ful, jag hatade allting. Jag hade en fasad. En tuff galen. Jag var tuffingen Betts eller rånaren Betts. Det var en fasad. Men sanningen var att jag var en liten trasig pojke, förstår ni? Och den lilla trasiga pojken hade lagt upp massa murar och fasader. Så att när jag fick se den människan som låg i gravkistan där, det var jag. Och jag såg alla människor, då tog han in mig i huvudet på människor. Och jag fick höra vad de tyckte och tänkte om mig. Och jag hörde inte en enda människa säga något illa om mig. Den enda illa jag hörde var mig själv. Jag hatade mig själv, jag kunde inte kolla mig själv i spegeln ens. Jag hatade mig själv så mycket. Och jag får höra mina fiender. Det att de hade respekt och kärlek för mig. Och sen gick bara cirkeln mindre och mindre. Och sen kom jag in till min mamma och min pappa och min familjs huvud. Jag hör min brorsa, han blir bara jätteledsen. Min pappa, sorry. Och så får jag höra mamma, min mammas röst. Hon skriker bara. Skrik. Det är en sorg, det. Hennes mamma liksom. Jag får se det här nu svävande. Så jag får gå in i hennes huvud. Jag får känna. Och jag får höra hennes skrik. Och min pappas. Jag bara nej. Jag är död. Det är för sent. Mitt liv är över. Jag tittar fortfarande. Jag bara snälla Gud jag ber dig. Och då börjar jag snälla Gud jag ber dig ta bort det här. Jag vill inte dö. Så jag kan göra bättre. Jag kan göra bättre. I min död. Och jag bara ser. Och så suger han upp mig. Bara. Och sen suger han ut mig från den där begravningsplatsen. Och så ser jag bara jordklotet. I mitt i rymden. Jag bara svävar i rymden. Helt tyst, ensamt, helt svart. Och jag bara säger snälla Gud. Jag ber dig, snälla jag vill inte dö, jag vill inte dö. Jag vill inte göra min mamma och min pappa ledsen. Liksom. Jag kan bättre. Och sen, puff. 3 dagar senare vaknar jag. I sjukhuset med massa slangar. De har brytt upp mitt reben och fixat min konstigt arlasepla här idag. Här är titanium. Massa skruvar och plattor över hela min kropp. Jag var död i 15 minuter. Förstår ni? 15 minuter var jag död. Jag dog innan ambulansen kom. Jag var där ungefär 7-8 minuter. Sen in i ambulansen höll de på nästan 10 minuter med mig. Och den ambulanschauffören fick från Gud att han skulle fortsätta. Jag vet idag att det var en ängel. Det var ingen människa. 100% att det var en ängel som orkade hålla på. En människa ska man, om man hittar en människa död, man fortsätter inte 7-10 minuter till i en ambulans. Hur jag vet det här är att han kom till sjukhuset igen sen. Så sa han till mig, jag ligger helt död och inte liksom, kan knappt andas. Så då sa han till mig, ditt liv är inte över. Gud har en plan för ditt liv, sa han. Han heter Richard. Han hade en engelsk brytning. Kommer jag aldrig glömma, det är därför jag kommer ihåg Richard från Great Britain. Och det är helt sjukt när man berättar det så här också. Det låter ju helt så här galet. En människa som dör 15 med det. Gud har inga som helst tveksamheter för att vi ska leva ett omöjligt och ett galet liv. Han vill ju att vi ska leva i det omöjliga. För människor, men för honom är det möjligt. Att han tog mig från det där, då tänker man, nu Bets, du måste fatta nu. Alltså, Gud måste liksom förstå det. Han tog dig från död till liv. Nu han har blivit... Nej. Det efterbliven, man är en åsna ju. Så att, Han lämnade inte mig heller där. Och jag blev livrädd efter det där. Jag blev så rädd. Jag bara tänkte så här nu. Shit, jag har lovat honom att jag kan bättre. Det var det jag kom ihåg. Han gav mig en ny chans. Men okej. Mitt liv vart ju liksom inte bättre där. Det gick några år till. Så fick jag ett möte med Jesus. Mitt riktiga möte med Jesus. Innan så fick jag se Jesus på korset. Om jag berättar det. Nu fick jag ett möte med honom. Och nu sitter jag igen i fängelset. 3 dagar innan jag ska komma ut. Två, tre dagar innan jag ska komma ut. Och jag har suttit där nu länge. Och jag har liksom levt i förnekelse. Jag hatar liksom. Jag är fylld av hat nu. Och det är gängkrig där ute nu. Vi håller på. Gör mycket liksom. Mycket mörker där ute liksom. Och det är från alla plan. Och det är splittringar. Och det är liksom massa sådana här saker. Och man är involverad i allting. För att man vill stoppa och vara med. Och jag bara kände mitt liv. Jag var så trött på mitt liv. Jag var så trött. Jag bara tänkte såhär. När ska det här ta slutet? Jag gick beväpnad varje dag i 15 år. Och hade skyddsväst. Och jag kände så här. Jag sitter där och jag börjar en lista. Jag gör en lista när jag skriver. Han ska vi klippa. Jag börjar göra en mörk lista bara. Dödens lista som jag kallar. Allt innan jag kommer ut. Sen till sist jag bara. Jag kan inte andas. Jag får någon panik. Liksom ångest. Jag bara känner mörkret. Bara kom över mig. Och håll på att strypa mig. Och jag bara känner att jag kan inte andas. Jag tog den här lappen. Jag skrynklade upp den. Jag slängde den. Jag bara orkar inte mer här nu. Jag bara snälla. Jag gick ner på mina knän. Jag bara snälla Gud. Jag ber dig. Snälla Gud. Om du finns. Jag vet att du finns. Hjälp mig att ta bort den här sorgen jag känner. Den här mörkret av hat. Ta bort den. Jag ber dig. Jag bara ber dig Gud. Jag bad första gången i mitt liv från mitt hjärta. Tänk dig nu. Jag sitter i en liten cell. Och allting är liksom helt mörkt i mitt liv. Och jag hade aldrig liksom bett till Gud som jag gjorde från mitt hjärta första gången. Gud hör bön verkligen. Gud hör oss när vi är i våra mest ensamma och mest brustna. Jag var där ensam, trasig i brusten. Jag sa Gud ta bort det här. Jag vill inte ha det här mörkret. Snälla hjälp mig. Och vad hände? Det går 2-3 minuter. 2-3 minuter så känner jag att atmosfären börjar förvandlas där inne. I min cell här nu. Jag bara vad är det som händer? Och så hör jag röst som säger till mig. Den rösten, den jagar mig. Den sveper förbi mig och säger allt du söker i ditt liv bäts finner du i mig. Och den bara förbi mig. Och jag tror att jag har flippat ut. Jag sätter mig upp. Jag tittar runt. Jag bara har jag spårat ut nu eller vad är det som händer? Men jag börjar höra röster. Och det blir bara atmosfären i cellen blir bara mjukare och mjukare. Jag bara kände mitt hjärta. Den här panikångesten jag kände inombords som bara fylld av hat. Den bara började släppa. Jag blir bara mjukare och mjukare. Samma röst igen säger till mig. Allt du söker i ditt liv finner du i mig. Och jag bara, va? Jag skrev ju precis en lista. Och allt jag söker i mitt liv. Okej, det måste vara Gud som säger det till mig. Jag sitter där. Och jag bara känner en helig stund. Det blev en atmosfär där liksom. Den atmosfären blev mjukare och mjukare. Jag bara, samma sak igen. Allt du söker i ditt liv finner du i mig. Och boom, när den sa det 3:e gången. Jag bryter ihop. Det var som ett berg. Av is i mitt hjärta bara gick sönder helt. Det hatet jag kände, det hålet, det hämnden. Allt det jag gått och burit på alla dessa år, det bara sprängdes. Jag gick ner på knäna och grät. Första gången jag grät på 21 år. Stenhjärtat blev mjukt, var som sand. Jag bara grät och grät, jag bara kände liksom hur hans kärlek kom och omslöt mig. Jag ser ett ljus när jag blundar. Jag ser ett ljus komma och sätta sig bredvid mig. Jesus kom in och satte sig bredvid mig. Jag känner igen den där rösten som har jagat mig hela mitt liv. Och han satte sig bredvid mig i min cell. Och jag ligger där på knän och gråter. Jag grät inte för att jag var ledsen. Jag grät för att jag var glad på något sätt. Jag kan inte förklara det. Det var något nytt. Något helande. Och jag ser en hand som är gjord av ljus och plockar upp varenda del i mitt hjärta. Det var 1000 bitar som bara låg där. Jag gråter, jag bara ser han bara plockar upp varenda del i mitt hjärta och bara smälter han ihop det i guld och lägger tillbaka det i mitt hjärta. Kramar om mig och så sa jag älskar dig, jag förlåter dig. Och allt du söker i ditt liv finner du i mig, sa han. Och där blev det helt och hållet förvandling i mitt hjärta. Där började mitt vandring med Jesus. 2 dagar senare jag kommer ut. Jag ser, när jag öppnade mina ögon. Jag kom ut för första gången jag såg träd. Jag såg blommor. Jag är så gräs. Jag bara, vad är det här? Jag bara, i vilken värld har jag kommit till? Liksom? Allt var svart innan. Nu var det färg, överallt. Och Sebbe kommer och plockar upp mig med mina vänner. Och alla kommer ut. De bara, ej morbror. Först när de säger, ej, någonting har hänt med dig. Jag bara, vadå? Det lyser om dina ögon. Det är bara, jag var svart förut alltid. Jag bara, mm. Så där var jag alltid innan. Och nu var jag bara, ej, lyssna. Vi hoppar in i bilen. På väg därifrån så sa jag till dem, ej, lyssna. Jag tror att någonting hände med mig där inne. De bara, vadå? Jag tror jag fick ett möte med Gud eller någonting. Svär, sa de. Och då var de fett glada innan. Det var inte sådana grejer vi pratade om. Förstår ni? Det var ju bara massa annat. Och då sa Sebbe och den andra, jag har också fått ett möte med Gud. Och den andra vännen, men han bara, jag med. Jag bara, svär. Så vi sitter i bilen på vägen från fängelset. Vi pratar om så här sjuka möten vi har fått med Gud. Och vi har en helt annan fokus nu. Vi har fattat att det här är liksom på riktigt. Att Gud kan göra verk i oss alla. Vart vi än är i våra liv. Spelar ingen roll vad du är. Och hur gammal du är. Och spelar ingen roll vad du har gjort i ditt liv. Eller vad du går igenom. Så har Gud ändå en plan för dig. Han älskar dig. Vi är kallade att bryta hinder. Att bryta igenom. Ordspråksboken kapitel 4:12 säger så här. När du går sker ingenting hindra dina steg. Guds tankar är ingenting du ska kunna hindra oss att gå framåt med Gud. Ingenting ska kunna göra det. Gud har också tänkt att vi ska leva obegränsat liv. Vi ska leva gränslöst. Han vill att vi ska liksom leva i befrielse. Det står i Johannes 10:10. Jag har kommit för att ge er liv och liv i överflöd. Gud har banat en väg för var och en av oss. Förstår ni? Hänger ni med vad han menar med bana? Han har gått framför och plogat en väg. Tänk inte mitt liv var katastrof. Förstår ni? Jag levde i ett totalt misär. Jag kommer från ett totalt mörker. Och många, många år så ville jag dö och ha dött. Suttit många år i fängelset. Ändå så ville han inte släppa taget i mig. Jag står här idag, det är ett mirakel. Jag vet att det fanns inte någonting, det fanns ingenting, det var ingenting av det här på grund av mig, utan det var bara på grund av hans kärlek och nåd. Och mitt liv förvandlades ju för 3,5 år sedan på riktigt. Förstår ni? På riktigt. Jag sitter i en källare, jag har inte ens berättat för er när jag blev frälst, men efter det här mötet, nu mina grabbar hämtar upp mig, vi sitter i bilen och vi åker därifrån och så säger jag till grabbarna, ja, jag fick ett möte med Gud och de bara svär och hela den grejen. Vi går till en kyrka 2 veckor senare, jag tar emot Jesus i mitt hjärta. Jag blir frälst, jag blir räddad, jag tar ett beslut. Men jag tog inte ett 100% beslut för det var inte i handling. Förstår ni? När man tar ett beslut så ska det vara i handling och i sanning. Måste man ju så kliva in 100%. Gud sa till mitt hjärta, jag kommer aldrig glömma. Han bara, Bets, du måste ge mig alla rum i ditt hjärta. Han visade mig en bild på 10 rum. Han visade mig mycket visioner, Gud. Därför tänker jag, har han flippat, Bets? Jag fick se mycket. Jag trodde att det var drogen eller att jag flippade ut. Liksom. Men det var hur Gud kommunicerade med. Han talade till mig, han visade mig bilder. Idag ser jag väldigt starkt så här, visioner. Som vi vet så Gud talar till oss på olika sätt. Drömmar och tilltal. Och mig visade han visioner hela tiden. Han visade mig 10 rum i mitt hjärta. Han sa, Bets, du har gett mig 8 stycken rum i ditt hjärta, sa han. De andra 2, det finns inte ens någon nyckel. Du har låst dem inifrån. Förstår ni? Och då tänkte jag, det var 2 saker. Det var hämnd och oförlåtelse. Jag hade massa människor där inne som jag inte förlåtit. Jag tänkte, de här människorna, och det började med mig där. Jag måste ju förlåta människor som han har förlåtit mig. För annars blir jag då slav igen. Det gick år i alla fall. 2 år, jag tänkte jag kunde inte förlåta det. Varför? Jo, för det hade hänt mig så mycket saker när jag var barn. Jag kunde inte riktigt liksom acceptera det som hände. Jag gick i förnekelse. Förnekelse. Det går så pass långt så att jag hamnade i en bilolycka 2017. Jag hamnade i koma i 4 dagar. Jag bryter hela min vänstra sida. Idag har jag 12 skruvar och 4 plattor på min vänstra sida. Det är som Robocop, jag vet. Jag är bara... Det är titanium, så det är lugnt. Och jag ligger i sjukhuset. Jag hör den här rösten igen. Din tid är inte inne. Jag tänker så här. Jag har inte fattat att Gud vill att jag ska gå in 100% med honom. Jag har bara gått runt och bara levt att det är någon slags ångest som jagar mig. Det går ungefär 6 månader jag sitter i sjukhuset. Och då säger de till mig så här i sjukhuset: Bets, vi har väldigt, väldigt dåliga nyheter. Jag bara, vadå? Det kan inte bli värre. Jag sitter här inne. De bara, det finns en stor risk att du aldrig kan gå igen. På grund av att de här skadorna har ju förstört ditt ben här ordentligt. Jag skruvar och plattor här. Jag fick gå kryckor och lära mig stå upp och gå igen. Jag fick göra allting igen. Det här var 2017. Och du har diabetes. Och vitan tumör. Jag bara, en tumör som är lika stor som en golfboll ligger mellan din gallblåsa och din lever. Och det är därför du blöder när du går på toaletten. Det är därför du blöder från näsan. Jag bara, va? Okej. Okay. Och varför du får de här epilepsianfallen nu efter bilolyckan. De hittade en metallbit mellan mina 2 hjärnhalvor. Så jag hade epilepsianfall. Och allt det här kom på en gång. Och jag bara tänkte så här, okej. Okay. Samma dag jag fick det här beslutet av läkaren, jag ringde min vän, jag bara, kom hit med de drogerna, kom hit med den här alkoholen. Så jag bara, varje dag när jag ligger i sjukhuset, jag söp, jag snortade kokain, jag tog massa tabletter. Jag kunde inte ens gå liksom. Ibland så rymde jag från sjukhuset, gick ut och festade liksom. För jag vill säga, jag kommer inte dö. Och flera gånger så fick de skicka dit säkerhetsvakter, hämta mig och ta mig tillbaka till sjukhuset. Och satte en vakt utanför min dörr. Till och med i sjukhuset. Och en dag fick jag blev så trött på mitt liv. Jag tänkte säga, nu ska jag ta mitt liv. Jag ska avsluta det här livet. Okej, jag ska göra suicide by cop. Jag tar en bil, jag åker igenom hela Stockholm. Åker så snabbt jag kan. Och sen försöker de stoppa mig. Och jag hoppar ur bilen så ska de skjuta mig. Jag orkar inte längre. Så det var min planering, jag har plan. Så jag på kvällen, jag ringer dit en kompis, han kommer med en bil, jag hoppar in i bilen, jag har spritflaska, jag har varit och hämtat en pistol också, lagt den i handskfacket, sen åker jag genom hela Stockholm, 150-160, ingen polis stoppar mig. Jag åker helt full och jag bara hoppas de kommer snart, ingen polis stoppar mig. Till sist, jag orkar inte åka fram och tillbaka, jag bara stannade på sidan, jag var helt slut. Helt dyngrak, jag var jättefull, jag tänkte jag dricker polsk en liter vodka. Bara som vatten jag druckit. Och till sist kommer polisen från ingenstans. 7-8 poliser omringar mig. Ut ur bilen! Bets! Ut! Skriker de. Jag bara, yes, nu. Nu ska jag avsluta det här. Och jag bara tänkte, okej, nu. Jag bara måste liksom dricka upp min flaska. Och de bara, boom, boom, öppna! Ut ur bilen! Jag bara, okej, jag öppnade dörren. Jag tar med min tröja. Så ser jag omringade en massa poliser. Alla har sina pistoler framme. Jag tänkte, vem är nervösast där nu? Vem kommer skjuta mig? Jag tittar på en, han var skakade. Han bara, lägg dig ner! Och jag bara, okej, han. Och så springer jag mot honom och jag blundar. Jag blundar precis när jag kommer närmare honom. Jag bara hör hur allting, hör jag så här, klick. Han skjuter, men kulan går inte. Så jag brottar med honom. Jag blir nykter samma sekund. Jag bara, vad händer? Jag är inte träffad. Och alla poliser hoppar på mig och slår sönder mig. De bara, är du dum i huvudet, Bets? Vill du ta ditt liv eller vad gör du? För du vet, polisen har haft med mig att göra i 20 år. De vet, jag skulle aldrig göra såna här grejer. De fattar ju att jag var en sån där... Inte en sån i alla fall. Och jag blev helt tyst. Jag är helt nykter. Jag hörde klicket. Jag kommer aldrig glömma hur jag tittade i det här hålet. Han skulle skjuta mig. Jag blundade och sen hörde jag att han sköt. Klick lät det. Och så hör jag hur den andra polisen sa, jag sköt, men ingenting hände. Du vet, och så stoppar de mig i bilen, tar mig till psyket. 3 dagar. Stripar mig fast, knyter fast mig, pumpar i mig lugnande. Så står det på skylten, självmordsbenägen. Jag är där 3 dagar, jag hör den här rösten. Du är älskad. Din tid är inte inne. Jag bara, jag klarar inte av det här, jag vill inte höra det här längre. 3 dagar senare då släpper de ut mig. Först jag gör, jag går till Systembolaget. Jag måste köpa sprit, jag kan inte höra den här rösten. Så jag springer in dit, köper 2 flaskor och bara dricker. Bara för att liksom fungera i mitt huvud. Sen åker jag till en annan plats. Tänkte jag kan inte gå nu, jag är helt liksom förstörd. Jag går till en källare, där är min källare. Där jag har pistol, jag har liksom vapen och massa knark. Jag bara sitter där och snortar och jag bara mitt i allt det där. Så hör jag i min telefon. Jag bara, jag är så trött. Jag bara gråter. Jag bara skriker ut. Bara, för Gud, varför? Varför är mitt liv så katastrofalt? Jag hatar mitt liv. Varför, Gud? Jag trodde jag gav dig allt, Gud. Varför? Jag skriker så här. På fullaste allvar, jag skriker. Och mitt i allt det där så hör jag. What a wonderful name it is. På min telefon. Jag vet inte hur den låten kom till min... The name of Jesus. Jag var så trasig och jag kände den här liksom. Vet, jag var precis vid gränsen att ge upp totalt. Och då frågade jag Gud, varför är mitt liv så här? Jag trodde jag är frälst, jag döpte mig. Varför Gud? Jag var så arg. Och mitt i allt det där, boom, jag hör en explosion. Explosionen, jag blir nykter igen. Jag har varit full nu flera dagar och jag blir nykter igen. Och då finns det en bild, en klar bild på vem jag är, på vem jag är idag, på i källaren. Så finns det en bild på mig själv. Och den bilden visar vem jag är, inte den han vill att jag ska vara. Och då säger Gud i mitt hjärta så här, han bara, är det här den mannen jag menar att vara? Är det här en man som har gett mig allt? Jag bara, va? Jag tittar på mig från tre. Jag står där med en flaska sprit och en pistol. Och jag bara tänkte så här, hur går det här ihop? Hur går det här ihop? Det där är inte så jag. Och då säger Gud till mig, det där är inte en man som har gett mig allt. Det där är inte den mannen jag har menat att vara. Jag tittar på den här bilden, det är jag. Jag står där och tycker så synd om mig själv. Jag hatar alla. Det är allas fel. Bitter, arg, oförlåtelse. Allt det jag hade i mig, en massa smuts. Han frågade mig, är det här den mannen som har gett mig allt? Du säger att du har gett mig allt. Jag har inte gett honom allt. Och då sa han till mig, om du ger mig, du kan gå upp och spara lite. Om du ger mig 99% eller om du ger mig 50%. Lyssna här nu. Då sa han till mig, den procenten du inte ger mig, han bara, det tar djävulen och gör 100%. Så. Jag bara, de rummen du inte har gett mig i ditt liv och ditt hjärta, de kommer djävulen att göra till 100%. Jag fattade inte riktigt vad han menade med det först. Sen fattade jag att jag hade gett honom ingångar. Oförlåtelse till exempel. Jag förlät inte. Gud utmanade mig för att jag inte liksom gick den där 100-procentiga steget fram med honom och till honom. Så vart det en stor ingång för djävulen att ta mig från sidan. Han tog mig, aha, du förlåter inte honom. Då ska du inte bli förlåten själv heller. Så 100% Jesus. Om du ger mig 100%, sa Jesus, då ska jag ge dig ett liv av mirakel och under. Det var det han sa till mig. Om du vågar, då sa han till mig, det finns två vägar just nu. Det här är källaren nu fortfarande. Han visade mig nu, den vägen som du står på nu, den är lång och den är bred. Fyra svarta hål. De två första har du zigzagat, men de två framför dig kommer sluka dig. Men om du vågar och ge mig 100%. Varenda rum i ditt hjärta, om du vågar och ge mig 100%. Och du tar och kliver med mig, sa Jesus. Det var en smal lång väg. Varje stopp i ditt liv kommer att vara ett mirakel under, sa han till mig. Den första, då visade han mig de första fem miraklerna. Den första var frid. Jag har aldrig haft frid i mitt liv. Stress. Andra var helande. Alla de sjukdomarna jag gick och bor på, som jag sa till er. Jag gick hem den där dagen. Första gången jag sov 7 timmar utan stress. Jag vaknade upp som ett barn. Så jag fick frid. Jag gick ner på knäna i alla fall. Jag bara, Jesus, jag vill ha den här 100-procentiga som du snackar om. Jag är redo. Jag fattar. Jag orkar inte vara en slav. Jag orkar inte hålla på liksom vara med ena foten här och ena foten där. Utan jag vill stå 100% med dig, Jesus. För han sa till mig, ger du mig 100%, jag kommer ge dig 100%. Och jag kände inombords att jag var så dränkt i mörkret. Jag hade så mycket sorg. Jag hade så mycket hål i mitt hjärta. Alla människor jag har förlorat i mitt liv. Jag var bara hat och hämnd och sorg och oförlåtelse. Och Gud, det djävulen hade hållit, han höll mig så här. Och de här det tumören jag hade, jag blödde och liksom, vet, jag var konstant i kaos. Jag bara liksom, jag söp och tog tabletter varje dag för att inte känna smärta. Men när jag satt där i den här källaren för 3,5 år sedan, när Jesus sa till mitt hjärta, han sa, ger du mig 100% så kommer du få liv av mirakel och under. Jag gick ner på mina knän. Jag sa, Jesus, jag ger mitt liv 100% till dig. Jag bara kände att det kom en regn från himlen. Bara tvättade mig rent. En frid kom över mig. En frid som bara han kan ge. aldrig haft någonting bättre än den känslan. Frid och frihet. Jag kan sitta och berätta hela den kvällen här nu vad han har gjort med mina fem mirakler. Jag ska bara berätta de två miraklerna. Den första var ju frid. Andra miraklet var helande. Några dagar senare från den här källaren. Jag gick till sjukhuset. De skulle operera bort den här tumören jag hade. Jag var full av liksom glädje och hopp. Jag bara säger, jag har tagit ett beslut nu. Jag går med Jesus nu. Jag bara, det här är ju på riktigt. Jag bara gick där och bara liksom. Och alla smärtan jag kände, det med bil från bilolyckan. Allting bara försvann den här kvällen. Allt. Ångesten jag hade. Depressionen jag hade. Allting som tyngde mitt hjärta och allting som jag hade liksom människor i mina händer. Jag tänkte, när människorna kan inte jag förlåta dem. Allting bara försvann, sagt och säkert. Det är en process. Men jag var villig att ta det beslutet att göra det. Jag kommer till sjukhuset. Skitglad att komma in i sjukhuset. De bara, okej, jag brukar alla vara glad. Självmant kommer jag in också. Jag sitter med där och de ska röntga mig. De kör in mig i röntgenmaskinen. De kör ut mig, de kommer tillbaka. De bara, det är någonting som inte stämmer här. Jag bara, vadå? Din tumör är borta. Jag bara, amen! Så jag hade ingen aning. Jag bara, tack Gud, du tror fast. De bara, va? Gud? De bara, nej, du måste göra en gång till. Jag bara, vadå? In i röntgenmaskinen igen. De tog in mig där igen. Jag åker in i den, kommer ut. Samma svar. Ingen tumör. De bara, det här kan inte vara... Jag bara, lyssna, sa de. Vill ni att jag ska vara frisk eller inte? Vad är det här nu? Det är ett mirakel. Två veckor sedan jag var i källare och Gud sa till mig att om jag väljer att gå 100% med honom så ska han hela mig. De bara, okej. Okay. Jag är hel, eller hur? De bara, det är ett mirakel. De bara, ja, tack så mycket, så här. Då går jag nu. Så gick jag därifrån. Där började mitt liv, förstår ni? Nu började livet av ljus. Nu började mitt liv där jag bryter igenom alla hinder. Varför? Jo, för att jag gick in i tro. Jag valde att ge honom 100% mitt hjärta. När vi ger honom 100%, då kommer vi få leva ett liv i mirakel under. Du är ett mirakel. Gud fyller dig med hans kraft och då går du i hans kraft, inte i din kraft. Mirakel nummer 3. Jag hade rättegång 13 mars. Tänkte ni, det var 16 februari 2019. Så gick jag till sjukhuset. Miraklet nummer 2 där jag var helad. Mirakel nummer 3, det var frihet. Jag hade ingen aning om att jag hade 28 punkter kvar på mig. 28 punkter i tingsrätten. Och innan jag ska kliva in i rättegången. Jag ska gå. Då säger Gud till mitt hjärta. Sanningen gör dig fri. Jag bara, vadå sanningen gör mig fri? Sanningen gör dig fri, säger han. Jag bara, okej. Okay. It's like that, all right. Så nu ska jag erkänna 28 punkter i en rättegång där jag har bokstavligen bara nekat alla brott i 20-25 år. Jag går in dit. Min advokat har ingen aning. Jag sitter där, jag smilar. Han tittar på mig, han bara, du är glad. Jag bara, vad kul att se dig. Jag bara, tack, du är med. Min frihet var inte av den här världen, förstår ni? Jag har suttit 10 år i fängelse, det är lugnt. Men det är friheten. Jag riskerar nu mellan 3 och 6 år. 28 punkter för vapenbrott, misshandel, kidnappning, små grejer de hade samlat ihop. Så det var 28 punkter. Och det är minimum 3 år. Och jag var så här, amen. Jag var redo. Och ge mig vad ni vill, förstår ni? Det fanns ingen rädsla i mig. För jag visste att friheten, den fick jag från himlen. Det får jag inte på världen. Så när rättegång går och då säger de, okej, Betts har gjort det här. Jag sa ingenting. Jag bara såg människorna i rättegången. Jag bara, wow. Gud vill sina hand. Välsigna honom. Jag bara, välsigna domaren. Åklagaren hatar mig. Betts har gjort det här. Han är det här. 25 år grov kriminell. Han är gäng. Och jag bara, det är lugnt. Jag bara välsignade honom. Liksom. Jag bara kände frid inombords. Sen var det min tur. Vad vill du säga? Och då, min advokat, han har ingen aning om att jag ska erkänna alla 28 punkter. Och du vet, av de här 28 punkterna så gör jag kanske 4 eller 5 av dem så finns det knappt något bevis. Alla andra är oskyldiga. Alltså jag kan bli oskyldig på dem. Om jag då nekar. Men då lever jag i lögn. Det vill jag inte leva. Jag vill leva i sanningen. Jag vill leva i frihet. Friheten har ju med vad jag bär på mitt hjärta. Gud ser ju allt och där. Och för mig, när jag sa ja till honom 100%, då är det 100% hela vägen. Det spelar ingen roll vem jag är. Det spelar roll vem jag är i honom. Och Jesus har gjort mig fri. Så jag ställer mig upp där och så sa de till mig, vill du säga någonting bättre? Så jag bara, okej, först och främst vill jag be om förlåtelse till alla här. Det var massa människor som hade kommit hit, jag hade skadat dem. Någon hade blivit liksom misshandlad och utpressad någon annan. Och jag bara, förlåt, jag ber om ursäkt för allting till er. Och hoppas ni kan förlåta mig, så jag tror. Och alla bara, va? Så jag började be sakta och säkert be om förlåtelse för alla domaren. Jag håller på att liksom ramla av stolen. Åklagaren fattar ingenting. Och då jag sa till dem, säger, den mannen jag var då, jag var i mörkret. Jag sa till dem, det var en man som var full av hat, hämnd, jag var i mörker. Idag är jag en ny människa, Jesus har gjort mig fri idag, sa jag. Och när man erkänner Jesus på offentlig plats som en rättegång, det händer grejer alltså. Då blir man frimodig. Då blir man så, jag bara kände hur Gud bara fyllde mig med hans kraft. Det fanns ingen större och bättre känsla att erkänna min frihet, proklamera sanningen, vem jag är i honom. Brösta, ta ansvar för alla mina fel jag gjort. Och jag sa till dem att jag ber om ursäkt för allting jag gjort. Jag bara, idag är jag en ny skapelse, idag är jag en ny människa. Jesus har gjort mig fri, Jesus säger till domaren och åklagaren, ni får ge mig vilken straff ni vill, så här. Jag erkänner alla brott. Min advokat bara kollade, han bara, gör du det? Typ. Jag bara, nej, lugn. Det här är rätt. Det här, jag vandrar i frihet nu, så här. Och jag tog på mig alla mina, och de var helt chockade. Polisen var där och alla, de fattade ingenting, men det hände någonting. Jag bröt mörkret där. Jag bröt liksom lögnens kraft att jag ska gå in dit och ljuga mig genom hela den här grejen eller inte erkänna. Liksom. Jag bara, vet du, jag erkänner allt. Varför? Det är mitt gamla, det är inte min nya identitet. Det där är en gamla människa. Så jag sa till dem att Gud välsigna er. Så Gud välsigna dig och dig. Ja, Jesus har gjort mig fri, så satte jag mig ner. När jag satte mig ner så hör jag heliga anden säga till mig, bra jobbat. Jag bara fick klapp på axeln första gången av Gud. Han gav mig klapp på axeln. Jag satte mig där, min advokat tittade på mig. Han är helt annan. Alla fattade ingenting, men det blev en värme. Det blev en sanning. Jag gick emot allting. Jag förnekade mig själv och jag gav Jesus all ära. För det var han som har gjort mig fri. Det började med några veckor innan i den där källaren. Han förklarade för mig att du behöver göra att ge mig 100%. Alla rum i ditt hjärta. Om du gör det så ska du få ett liv av mirakel under. Då vandrar du i helande, frihet, genombrott, kärlek, kraft. Och allt det här som jag gick och saknade, jag gick haltade i mitt liv. Nu kunde jag springa liksom. Efter när liksom rättegången var slut, jag går ut och då kommer åklagaren till mig. Åklagaren kommer fram till mig, han bara, Bets, för jag pratar med dig. Jag bara, absolut. Han är 2 meter lång. Han bara, det här med Jesus, jag ser på dina ögon. Han hatar mig. Han har jagat mig 10 år, när åklagaren. Jag har alltid zigzackat honom. Han bara, jag ser att det är på riktigt. Han bara, jag hejar på dig. Så. Släpp inte det här nu. Jag bara, absolut. Så kollade han på mig. Jag bara, bra. Så gick jag bara. Så sätter jag mig i bilen och min advokat ska åka därifrån. Då kommer en annan bil stoppa mig. Domaren. Och hon bara drog ner rutan. Hon bara, Bets, jag måste säga en sak till dig. På mina 35 år som domare så har jag aldrig sett någon som står upp för Jesus som du gör där. Släpp inte det. Jag hejar på dig. Så åkte hon därifrån. Jag bara, förstår du? Jag bara kollade på min advokat. Han bara, det har hänt någonting med det. Så jag är stolt över dig, sa han. Och så körde han med. Han säger väl 2 ord. Där började min helande. 2 veckor senare jag får min dom. Då får jag ju 3 års fängelse. Jag bara, inget problem. Men, då sa de, men. Rättegången sa, vi ser någonting nytt i dig. Så vi ger dig 1,5 år permissioner. Och där började jag gå i bibelskola. Och mina 5 mirakler jag fick. Jag berättade om, första var då frihet, eller hur? Andra var helande. Tredje var frihet. Nej, det var inte alls. Det var kallelse. Och så fick jag också helande. Och min familj. Jag fick 5 mirakel som jag fick se. Idag är jag på mirakel 25. Jag vet inte, Gud har fortsatt att välsigna mig. Men mitt liv har aldrig varit detsamma sen jag sa ja 100% till Jesus. Så min utmaning till dig idag är, Gud har en plan för ditt liv också. Vart du är i ditt liv just nu, vilken en liksom tung börda du känner att du har, eller att du inte kanske kommer igenom, att det känns tufft, eller du kanske vill lära känna Jesus och ge honom 100%. Du kanske brottas med saker och ting. Du kanske har 1 eller 2 rum i ditt hjärta, du har inte gett 100% till Jesus. Och du har möjligheten idag, just nu här, du kan göra att du kan ge ditt hjärta till Jesus 100%. Det är någonting vi gör varje dag. Men det är ett beslut vi tar. Man kan inte rida på någonting man fick en vecka sedan eller på söndagar bara. Om man vill leva ett liv i kraft, man vill leva i ett liv av frimodighet, då måste man förneka sig själv och bära sitt kors, som det står i ordet, att säga ja till Jesus varje dag 100%. Det är ingen som vill, tänk dig, vi är skapta för att leva i härlighet med våran skapare. Vi är menade att leva i frihet, i sanning. Så du kanske finns här idag och du känner att det är tufft i mitt liv liksom. Eller att jag behöver det där som Bets pratar om, 100%. Jag behöver ge mitt hjärta 100%. Eller så kanske du inte alls känner Jesus, du vill lära känna Jesus. Bästa beslutet du kan ta. Jesus är på riktigt. Tänk dig själv, han vägrar att släppa mig. I 25 år han var med mig i död. Han tog tillbaka mig från döden. Han var med mig varenda dag i mitt fängelse. Han tog mig från krig till Sverige. I allt ångest och kamp och krig jag hade, han var med mig. Han tog mig hela vägen hit. Det här gör med mig vill han göra med dig. Och det spelar ingen roll vad du går igenom i ditt liv. Du kan inte säga att ditt mörker var så djupt, Bets. Dina synder och liksom, de var så stora. Mina inte så stora. Nej, vi alla behöver Jesus. Det spelar ingen roll. Det är det som är så underbart med Gud. Han har inga favoriter. Han älskar oss alla lika mycket. Men han vill ha en relation med oss. Det är det. Han vill ha också en äkta relation med oss. Vi kan inte leva ett liv där vi är liksom, 50% ibland. Utan varje dag ett överlåtet hjärta. That's it. Vi behöver bara ett rent hjärta och ett överlåtet hjärta. Vad finns det i ditt liv? Min fråga till dig idag. Vad finns det i ditt liv du behöver lämna över till Gud? Så att du kan vandra 100%. Om jag skulle fråga dig, broder, jag älskar dig 99%. Det känns lite skumt, eller hur? Eller hur? Syster, jag diggar dig 98%. Eller hur? Alltså, eller hur? Det låter ju väldigt så här, vänta. Förstår du vad jag menar då? Hur viktigt det är om jag säger att man ger 100%. Det är då det blir äkta, det blir på riktigt. Det är varje dag. Det är inte bara en dag om året eller en dag i veckan. Det är varje dag. Överlåtelse. Då växer vi. Då blir vi det här ljuset. Då kan vi gå i en trygghet i vem vi är i Kristus. Vår identitet blir glasklar vem vi är i Kristus. Inte vad världen säger, inte vad omständigheterna säger, utan vad Jesus säger. Han är vägen, han är sanningen, han är livet. Jag går bakom honom. Han plogar vägen, jag går bakom dig. Jag litar på dig, Jesus. Tillit kommer in, då får du trygghet i vem du är i honom. När du fått din trygghet i honom, då får du din identitet. Och när du får din identitet, då går du i auktoritet. Och auktoritet, det är kraft. Att trampa på skorpioner och ormar. Tänk på att du inte är under, utan du är över. Du är ingen svans, du är huvud. Det är sanning. Att vandra i sanning och inte i sina känslor. Där har ni det. Det börjar med att ge sitt liv till Jesus. 100%. Men när man gör det, det är då han bär upp dig. Han lyfter dig. Men det är du som väljer. Ett steg fram. Och säger ja till honom. Då kommer ditt liv att bli förvandlat. Det lovar dig. Ska vi ställa oss upp? Ska jag fråga dig nu idag. Vad är det i ditt hjärta, i ditt liv som du känner sig, jag behöver lämna det till Jesus. I mitt fall var oförlåtelse. Du vet, när vi har saker och ting i vårt liv som blockerar, hindrar, distraherar oss från att kunna gå 100% med Jesus. Vi måste ta ett steg tillbaka, identifiera problemet. Vi måste säga, det här är fel. Jag kan inte ha oförlåtelse. Jag kan inte ha fel tankar. Förstår ni vad jag menar? Vi måste ta ett steg tillbaka och säga, vet du vad, Gud tar här. Jag vill inte ha det här. Jag vill att du ska ha hela mitt hjärta. Alla rum i mitt hjärta. Så att jag kan gå i 100% med dig. Så jag kan gå i kraft. Så jag kan gå i min kallelse. Så att jag kan vara salt och ljus för människor. Så att jag kan vara den bästa jag kan vara för min familj. För mina vänner. För min församling. För min skola. För mitt jobb. Hänger med? Och vi kan inte göra det med vår egen kraft. Men om vi säger att jag ger upp Jesus. Ta allt. När vi gör det, då händer det saker. Det händer grejer på riktigt. Amen. Gud har en plan för oss. Låt oss inte vara för rädda för att ta ett kliv 100% med Jesus. Okej? Okay? Kan spela. Så jag ska bara be er, du som känner ditt hjärta, att jag vill ta emot Jesus i mitt hjärta 100%. Jag vill ta emot honom. Jag vill följa honom. Och du finns här inne. Så bara räck upp din hand. Så ska jag be. Ska vi be en kort bön tillsammans. Så jag räknar till 3. Alla böjer ner huvudena. Ska vara privat. Amen. Tack Jesus. Du som känner, jag vill ge mitt liv till Jesus. Jag vill inte leva i 50-50. Jag vill inte. Jag vill bara gå 100%. Jag vill ha förlåtelse. Jag vill ha helande. Amen. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Ni som har sträckt upp er händer, kom fram hit här. Ska vi be tillsammans. Okay, det är inget, det är mellan dig och Gud. Jag är bara en broder här som kommer från Sverige. Jag vill bara hjälpa er och leda er fram till korset. Vi tillsammans här. Vi bara tar det beslutet tillsammans. Vi ber tillsammans. Amen. Överlämna våra liv till Jesus. Amen. Bara kom här fram här. Ska vi be tillsammans. Tack Jesus. Kan lovsången komma upp? Lovsångsteamet. Lovsång. Amen. Tack Jesus. Jesus älskar er. Han har en plan för er liv. Ni är framtiden. Förstår ni? Gud har en unik och en perfekt plan för var och en här, Jesus. Allting som blockerar, hindrar. Vi bara tar en sekund och bara böjer oss ner. Och så bara kollar vi våra hjärtan. Om det finns någon som vi behöver förlåta. Om vi kanske har gjort fel mot någon. Att vi bara ger det till Jesus. Vi bara förlåt mig för det. Jag vill inte ha det här i mitt hjärta. Jag vill gå 100% med det, Jesus. Allt det här vi känner inombords. Och du som vill ta emot Jesus. Att han ska vara herre och frälsare över ditt liv. Ska vi be en kort bön tillsammans. Tack Jesus. Jag brukar alltid knäböja mig inför er som ni vill. Så lägg våra händer på hjärtat. Okej. Tack Jesus. Ja Jesus. Så ber vi efter mig. Tack Jesus. En gång till. Tack Jesus. En gång till. Tack Jesus. För att du älskar mig. Tack Jesus. För att du dog på korset för mig. Idag, just nu, vill jag ge mitt liv till dig. 100%. Hjälp mig att vandra med dig. För dig. Med dig. 100%. Förlåt mig för alla mina synder. Tack för att du är min och jag är din. Jag ger mitt liv till dig. Jag älskar dig. I Jesu namn. Amen. Amen. Tack Jesus. Himmelske Fader, jag bara ber dig för var och en här, Jesus, att du hedrar dem, att du fyller dem med din underbara kärlek och din nåd, Jesus, att du också bevarar och skyddar deras sinnen, Jesus. Idag, beslutet som vi har tagit att följa dig 100% är ett beslut som vi tar varje dag, inte bara just nu. Jag tackar dig Fader för det verket du gör i deras liv och det du kommer göra. Jag ber också Fader för var och en här att du också bryter kedjor, att du bara näpser allting som är mörkt i deras liv, att de får gå in i 100% ljus med dig, Jesus. Jag ber att du också bevarar dem. Jag ber att du vägleder dem, Jesus. Jag ber också att du lyser upp deras liv, Jesus. Jag tackar för det här beslutet som de har tagit. Jag ber också Fader att du ska uppenbara för dem hur mycket du älskar dem, Jesus. Att du dog på korset för var och en här, Jesus. Spelar ingen roll vilka omständigheter, vilka synder vi har gjort. Du är större än alla synder. Du är större än alla problem, Jesus. Jag tackar dig för det. Jag tackar dig för var och en här, Fader. Att du kommer att fylla dem. Bevara dem, vägled dem Fader. Att de ska få en brinnande relation till dig. Att de ska skaka om mörkret. Där de vandrar så ska de vara ett ljus, Jesus. Jag tackar dig Fader för att du sparkar ner murar. Att du spränger ångest. All psykisk ohälsa. Allting som försöker blockera Fader. Vi bryter det just nu idag i Jesus Kristus namn. Jag tackar dig Fader för att du går före och vi går bakom. Bara välsigna vara den här Fader i Jesus Kristus namn. Alla sa, amen. Tack Jesus. Amen. Vi har också förberett er här på sidan. Ni kan komma upp hit. Så vill jag också utmana dig som också känner ditt hjärta att du behöver liksom reboosta, restarta din relation igen med Jesus. Du kanske haft en relation med honom och då fallit av. Det är aldrig för sent att starta om. Förstår ni? Varje dag så är nåden och kärleken ny så att vi kan starta om igen. Så du som finns här idag, du känner så här, jag vill också starta om. Jag vet att jag har fallit av vägen. Jag vill starta om med dig Jesus. Så finns det förbedjare här. Och där du står, du kan bara gå dit till någon av dem så ska de få be. Så ska vi liksom få komma ännu närmare Gud så att han kan få fylla våra liv. med hans sanning, hans nåd.